och spelsnack avsnitt 650. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Ja, oh, hej.
Amanda.
God dagens.
Douglas.
Hallå där.
Och Oliver.
Hallå, hallå, tjena, tjena.
Oj.
Hej Oliver. Du ser hey. Så pigg och kry ut.
Ja, nej, jag är... nej.
Har du bajsat på dig igen?
Nej. Det är bara inte en bra dag idag.
För lite anime.
Ja.
För lite tuttar.
För lite anime horse.
Wow.
Wow. Nu tog du för långt, Oliver. Jag kunde hålla på.
Ja, men man får ju spela rollen. Man blir i scen eller castad.
Hentai-butiken var stängd.
Mm.
Din kroppskudde kommer på posten.
Jag kanske sa anime-häst. Vet inte ni.
Sant.
Det gjorde du inte.
Nej,
du var konstigt uttal
inte.
Då. Nej, det gjorde du inte. Eller hur? Så här 650 avsnitt senare. Vi känner det ganska bra.
Ja, nej. Men nu är det bra. För nu sitter jag här med er. Fina människor. Alla med bra spelsmak och... Och...
Vissa bättre än andra.
Ja. Nej, i alla fall 80% bra spelsmak. Jag nämner inga namn, Douglas. Nej, jag ska inte vara så dryg.
Gat, du kan inte säga jag nämner inga namn och sen säga ett namn direkt efter.
Bara, det var ju poängen. Inga...
Det var det som var meningen, Oliver.
Jag nämner inga namn, Douglas.
Den finska sarkasmen. Den gillar jag ändå.
Den har inte fram riktigt hos göteborgarna. De bara, vi är goa gubbar här nere och sen så säger de något dåligt, dålig pann.
De behöver lite mer rakt på sak, skämt.
Ja, min favorit är fortfarande hävla utomhusbassängen som de kallar Pearl Harbor. Det är liksom det är så här,
Pearl Harbor.
Det är bra.
Det senaste Göteborgsskämtet jag faktiskt skrattade åt var, vet du om de har bokstavskombinationer i Göteborg?
Nej.
Ja, nej. ADHD.
Ja, den är bra.
Alltså, göteborgsskämt är bara pappaskämt fast med en dialekt.
Som Stefan skickade ett göteborgsskämt till mig idag. Alltså, man har ju hört den en miljard gånger. Jag sa till honom att det är typ en sån här liksom som man matar in i göteborgsbebisar när de föds. Men det var... Fan, nu har jag glömt av det. Vad i helvete?
Nej. Håller
vi inte född i Göteborg?
Nej.
Exakt.
Det är därför. Det är liksom enda förklaringen.
Jag kommer bara ihåg punchlinen.
Han blev aldrig matad.
Det är visst.
Nej. Hur många människor som bor i Tyskland?
Ja, det kanske inte hördes. Jag vet inte om micken plockar upp det för er.
Görmänni,
ja, precis.
Klassiker. Den är fin.
Sa inte du den till mig, Amanda, här om veckan? Eller var det du, Oliver?
Det var inte jag.
Nej, det var inte jag.
Men fan, jag har ju hört den alldeles nyligen. Skicka Stefan den till mig också.
Jag får Stefan så mycket.
Ja. Ja, men den har man ju hört x antal gånger.
Jag har hört någon. Varför känns det så välbekant helt plötsligt? Jag är inte född i Göteborg, kan jag ju säga.
Nej, men...
Nej, det vet alltså... vi.
Våra bitsar, de sprider sig ju.
Exakt.
Men jag har ju hört det nyligen. Alltså verkligen nyligen. Alltså jag har drömt det. Jag börjar bli indoktrinerad här nere i typ Sveriges baksida. Ja, det är för jävligt i alla fall. Vi har spelat en jävla massa spel nu i alla fall. För att nu är hösten här, september här. Det kommer typ 1 miljard spel i veckan. Och vi kommer prata om 4 idag. Och vi kommer börja... Men något som vi inte kunde prata om förra veckan. Och det är Star Wars Zero Company. Som jag tror alla här utom Oliver har spelat.
Mm.
Ja.
Trots att Oliver är liksom det största Star Wars-fanet jag känner.
Är det?
Ja, gud ja. Absolut. Och speciellt prequel-trilogin. Det är liksom, du säger bara wow.
Så jag kan se att sequel-trilogin, det går inte en dag utan att han skriver till mig om Rise of Skywalker.
Nej, vi blev ju lite oroliga där när Oliver kom från bion efter Rise of Skywalker och sa att det här är fan den bästa filmen jag har sett.
Ja, peak cinema med händerna.
Och vi var så här, fan. Det är ju en åsikt man kan ha. Men vi tycker om det ändå, Oliver.
Det är nog... Det är nog my least favorite movie of all time. Alltså, jag hatar fan Rise of Skywalker.
Hatar du den mer än War of the Worlds på Amazon?
Ja,
som
ja.
Jag fick det se.
War of the Worlds, alltså, den är ju sämre än Rise of Skywalker. Men alltså,
den
jag
gör
tänker
inte illa
den film
på samma sätt.
Nej, det är bara liksom en helt värdelös film. Oh. Medan Rise of Skywalker, för att, ja... Om man gillar de första två och sen hatar man i tredje. De flesta zonade ut redan på den andra. Eller ja, nummer 7-8. Så att jag tror att för många som redan hatade The Last Jedi så var det nog inte liksom en större chock när The Rise of Skywalker kom ut och var helt värdelös. Men,
The Rise of Skywalker är sämre än min... Eller, nej, min spel... Nej. Ja, den är lika dålig som min spelsmak. Helt enkelt.
Jaha. Nej, den är fan ännu sämre. Den är alltså...
Och då är det dåligt.
Den är verkligen... Ja, nej, den är legendarisk. Verkligen legendarisk.
Den är verkligen fruktansvärd, den filmen. Jag kommer ihåg... Jag såg den på bio och kunde typ inte tro mina ögon. Jag minns känslan när man bara sa, jaha. Ja.
Det var verkligen totalt slut.
Alltså när de kysste varandra. Jag har aldrig varit med och gått ut en bil.
Jag hade förträngt det. Jag kommer inte ihåg det. Åh gud. Men alltså det är ju...
Så ovärdigt.
Nej, den är verkligen fruktansvärt dålig. Alltså det kändes verkligen som att man... Du vet man här... Man ser massa så här poster på internet typ när de ska liksom då fixa någonting. Typ att så här, det här hade varit mycket bättre om det här hade hänt. Och man läser det och man bara... Det där är inte vad jag ser. Det är Rise of Skywalker.
Ja.
Det är exakt det.
De har tagit hela
någon såg Last Jedi och bara så här, usch. Och sen så bara, det här gör vi istället. Och man bara, nej, det gör vi inte.
Fegaste filmen som någonsin gjort.
Jag fattar inte hur man kan ha olika liksom, regissörer till tre olika filmer. Det är så weird.
Det hade man till originaltrilogin i och för sig. men jag och George Lucas var ju ändå djupt involverad i alla tre.
Ja.
Det hade kanske funkat om man hade haft en plan från första början. Det är så att vi gör tre filmer, vi startar här, det här ska ungefär mittenfilmen handla om och det här ska ungefär, det här ska vi sluta någonstans.
Det är det jag menar, man hade ju kunnat liksom hållit ihop bättre än att så här, man känner hur filmerna bara drar åt varsitt håll liksom, och så blir det bara blaj.
Absolut.
George Lucas öppnar ju ett museum i nu i september. Lucas Museum of Narrative Art. Som tydligen ska vara ganska bra. Ja, och den ser jättefuturistisk och häftig ut. Dit jag vill gå, om det inte vore i ett skitland. I Los Angeles.
Vi åker dit 2028.
Ja.
På hans ranch, eller?
Nej,
han har sin tredje term.
Det är mitt i Los Angeles.
Okej. Ja. Kul, spännande. Men vi i alla fall spelar Star Wars Hero Company som inte är lika dåligt som Rise of Skywalker.
Här är ju tur.
Som är... Ja, väldigt tur. Det är ett strategispel då i, vad ska man säga, XCOM-anda, mer eller mindre.
Varav anledningen till att jag inte har spelat det. Jag spelar bara riktiga spel.
Bara riktiga spel.
Men du har ju för fan ett vapen i händerna på karaktärerna, Oliver.
Ja, och jag bara säger åt dem vad de ska göra istället för att få göra det själv.
Tekniskt sett så gör du det i alla spel.
Ja.
Alltså...
Nej. Det känns inte bra att vara boss, Oliver.
Nej.
Det är jätteroligt. Jag förstår inte varför du inte kan liksom spela strategispel. Det är ju så skoj.
Kan jag väl, bara att de suger allihopa. Alltså, det finns bättre saker att göra.
Han för att citera Jimmys pappa. Jag vill inte.
Vilket dålig ragebaiter. Det är bara inte min grej överhuvudtaget. Jag kollar på detta och jag bara... Usch, alla hela ikoner överallt. Och bara hemskt UI.
Samtidigt som man knäcker knogarna och startar senaste Assassin's Creed.
Ja. Och Black Flag.
Ja, jo. Jag
älskar ikoner.
Ja.
Det är det bästa jag vet.
Okej, Douglas. Douglas, hold your horses. Du har pratat nog den här podden.
Wow.
Så men Adam, vi vet ju att du är ett riktigt Star Wars-fan, inte som fake-fanet Oliver här, men i alla fall. Och du gillar väldigt mycket strategi också.
Ja, jag älskar XCOM. Och ja, många utvecklare på det här spelet är före detta XCOM-utvecklare.
Mm. Så vad tycker du om Star Wars Zero Company?
Det är väldigt bra. Det har tagit vissa saker från genren och liksom de har tagit bort vissa av de här supersvåra grejerna. Så det är till exempel ingen sån här typ timer som i XCOM 2 eller liknande. Däremot så finns det tidsbegränsningar, men det handlar mer om att strategiskt göra val om vad du ska prioritera mer än något annat egentligen. Och de har även lyckats göra det här med faktiskt ha en story i det väldigt väl.
Kan inte du, Adam, berätta vad det handlar om?
Ja, förlåt.
För den oinvigde.
Spelet utspelar sig under klonkrigen mellan separatisterna och jag vill ha på att säga federationen, fast i Star Trek. Förlåt. Republiken. och då är det man spelar som Hawks, som är en lite, han är mercenary-ish, han leder en mercenary-liga, han är före detta militärkapten från republiken. Och man blir anlitad för att undersöka och besegra en del av separatiströrelsen som kallas för The Infinite Coil. Så ska man liksom luska i vad i hela friden är deras grej i princip. Jag vet inte hur specifikt vi ska gå in på storyn, men det är i alla fall upplägget där. Så man har sina operatives och det finns olika klasser med olika abilities och man gör uppdrag och levelar upp dem. Så finns det en bunt med intressanta system ovanpå det som är ganska unika. Som till exempel Bond-systemet. Som är då att... Förlåt, vad ska du säga?
Nej, alltså jag tänkte, det är väl typ en av de mest liksom speciella grejerna då med hur man liksom levelar upp och gör sina karaktärer starkare. Liksom. Mm. Det är inte som att en gubbe har en level på sig, utan man gör dem starkare via att man spelar med andra, ska man säga. Liksom, att du har två karaktärer som ofta är med varandra och tillsammans.
Ja.
Sen så får man ju skill points och sådana av andra grejer också för att göra liksom ens ability starkare. Men liksom så här typ för att, ska du ha typ 4% mer chans att göra en critical hit, så gäller det att du utvecklar ett bond med en annan karaktär och får möjligheten att välja den.
Ja. Och det uppmuntrar även en att typ växla mellan olika karaktärer. Helt enkelt. Och det, jag tycker det är väldigt kul. Även fast jag tyvärr snöar in mig på ett visst antal vissa karaktärer som jag bara, men jag kan inte leva utan hennes ability. Men jag måste ju ha honom också, för han är awesome. Liksom.
Ja, och det är väl egentligen det som är, för att man tänker när man liksom jämför det med XCOM exempel.
Ja.
Så att där i XCOM, liksom hur storyn utspelar sig i XCOM, så är det att alla soldater du har spelar egentligen ingen roll för storyn. De är kanonmaten där för att du är the commander som driver egentligen storyn framåt. Så att det är liksom det är hur du styr slagfältet som också driver då storyn.
Mm.
Medans i Star Wars Zero Company så har du ju faktiskt då riktiga karaktärer som ska då driva storyn framåt.
Ja.
Och då blir det ju ofta lätt att man kanske liksom hänger sig mer till de karaktärerna som utvecklarna har skapat för spelet.
Mm.
Just för att man knyter ett annat band till dem, man har mer interaktioner med dem egentligen. För sen så kan man ju också då anlita random karaktärer till sitt team då.
Mm.
Som man också kan använda, som man liksom helt, du vet, precis som i XCOM, man kan döpa dem, man kan ändra utseende på dem och allting sånt. Vilket man även kan göra till viss del på de här liksom då mer skapta karaktärerna. Och jag gillar ju XCOM mycket till det att man får använda liksom sina liksom hemmabyggda karaktärer, så att säga, ge dem sina kompisars namn och sen så bara fy fan när den här dör eller någonting sånt.
Mm.
Men just på grund av att liksom det här spelet så står i tungt, så känner jag i alla fall att liksom till första rundan när man spelar då, så puttar man de karaktärerna lite mer åt sidan och kör med huvudkaraktärerna. Så.
Mm. Jag tycker ganska skoj ändå att de här random karaktärerna fortfarande har en del att säga när man pratar med dem i basen. Även fast det liksom inte är något djupt, så är det fortfarande liksom okej, de känns ändå som en del av det.
Ja, och det är också en grej som skiljer sig i det här spelet liksom från andra, för att du har ju liksom typ inte en översiktsvy över din bas där du liksom så här typ bygger nya rum och sådana grejer för att utveckla, utan du får ju faktiskt styra Hawks i basen och gå runt, och alla karaktärer har liksom sina egna platser att stå på.
Det är lite mass-effektaktigt.
Exakt, och sen så kan de gå och prata med varandra och ha dialog med varandra och sådär, och även de karaktärerna då som man rekryterar, som de här liksom kanonmatskaraktärerna så att säga, de kan också gå runt och interagera med de andra i besättningen, så att det känns ju väldigt som en väldigt levande plats, så att säga. Och sen så är det ju såklart att om man kör på med permadöd så dör de ju om de dör ut på slagfältet. Nej, men det är inte som att, så att de dör för uppdraget och sen kommer man tillbaka till basen och sen så typ, aj, jag är skadad och sen så kommer man tillbaka igen, utan då är verkligen död. Och jag tror även att det gäller huvudkaraktärerna om de dör. För jag vet att typ
för Fire det, Emblem, det är bara särskilda uppdrag där det står till exempel att den här karaktären får inte dö och så, ja.
Ja, för jag tror det var så att i Fire Emblem Path of Radiance, back in the days, när första gången jag liksom spelade ett spel med permadöd på enheterna, så var det en viktig huvudkaraktär som dog. Då var det så att du kan inte använda den i strid längre. Utan det blev typ så här att den är så skadad som inte kan slåss längre. Men den var fortfarande kvar som en rådgivare.
Mm.
Och jag tror inte att i Zero Company att de gör så. Jag tror att om en karaktär dör så är den liksom borta.
Mm.
Jag hade dock ingen som dog under min liksom resa.
Mm, jag har inte lyckats ha ihjäl någon än heller. Även fast vissa banor verkligen försökt.
Ja. Men rent generellt sett så tycker jag inte att Zero Company än så länge har varit, eller jag har ju klarat ut det. Det var inte så svårt som XCOM, vilket, alltså XCOM är väldigt svårt.
Det fanns en punkt i spelet där svårighetsgraden bara tjuff. Men sen när man väl har liksom levlat upp några gånger så blev det liksom, då planade det ut ganska bra. Men det var liksom bara chill, what the fuck?
Men det känns ju lite som att till exempel XCOM 2s lättaste svårighetsgrad är Star Wars Zero Company's hard, mer eller mindre.
Mm, ungefär. Ibland önskar jag att jag kunde ha fler operatives på ett uppdrag som med XCOM, men samtidigt banorna är mycket mindre och tajtare. Jag tycker överlag om combat-utmaningarna i det här spelet. Det är ganska tight designade banor med hur man kan ta skydd och navigera dem generellt sett.
Ja, de är inte lika långa i det avseendet som i XCOM, att det verkligen känns så att här har du typ en större karta du får typ utforska och sen så kanske du hittar på fiender, utan det är ganska liksom straightforward när du landar i ett uppdrag att här är spelpjäserna, så att säga.
Man ser typ allt direkt.
Ja, det är liksom ingen fog of war, det är inga fiender som bara dyker upp som du råkar springa in i, utan det är liksom så att här börjar vi, här är fienderna och så kör man igång. Sen är det ju en sak jag gillar betydligt mindre, och det är det att i varje uppdrag så kommer det alltid reinforcements.
Ja.
Vilket jag kan liksom känna är väldigt så här, speciellt när man kommer liksom att sluta spela, för det är inget kort spel heller, det tog för mig nästan 30 timmar att klara ut det, tror jag. Så att säga att varenda uppdrag så är det liksom så här att reinforcements kommer, man säger bara, men fint, alltså kan vi inte bara liksom, kan inte bara få göra den här grejen och bli klar, du vet. Så att ibland önskar jag liksom bara att även om de vill ha då mer fiender i spelet eller liksom på något uppdrag, så kanske att presentera dem från början. Låt mig liksom planera utifrån det direkt istället för att liksom, okej, men har man haft ihjäl de här, eller typ att man har kört två runder och sen så kommer det bara mer fiender och mer fiender och mer fiender, vilket kan vara lite irriterande i längden.
Det var ju det var någon bana där jag typ verkligen satte mig i klistret. Jag lyckades klara det ändå, men det var liksom bara, liksom det kom liksom sådana här reinforcements för att det har gått så pass länge och dödat så många fiender. Plus att det kom då story reinforcements för att jag gjorde en objektiv. Så det kom liksom från tre håll reinforcements. Så jag bara, nej!
Ja, och det gör ju ibland att det liksom blir svårplanerat på grund av det. För ibland kan det vara så att, okej, jag vet att fienden är här. Jag sätter mig här utanför. Man dödar dem. Och sen så helt plötsligt kommer reinforcements. Så kan du liksom riskera att då bli omringad om du är ute för öppet. Och liksom så här, Men, ja. Varför?
Mm. Men jag är fortfarande väldigt glad över spelet. Alltså, det finns några flås. Och jag har haft några tekniska små saker. Jag har haft lite choppy performance och lite buggar här och var. Visuella buggar och sånt. Men annars så tycker jag spelet är väldigt trevligt. Och jag är mest glad att se den genren igen. Och jag vill se mer som ett strategispel. Jag ser fram emot, även fast det är gjort av fucking Ubisoft, så ser jag fram emot Rainbow Six Tactics. Liksom. För jag tycker om den genren.
Ja, men verkligen.
Mm. Så jag är glad. Det är lite tråkigt att man får höra om utvecklingen av spelet, att 80% blev permitterade tydligen. Av utvecklarna.
Ja, precis. Typ 2 veckor innan launch.
Ja, för att de bara, no money.
Ja.
Oj.
Ja.
Ja, nej, det är jättetråkigt liksom. Speciellt när man är liksom på mållinjen så att säga.
Mm.
Så förhoppningsvis så säljer det ju tillräckligt bra för att den liksom ska kunna vara up and running igen. För jag hade gärna sett dem liksom göra en uppföljare, liksom ta ett försök till liksom på...
Mm.
På delen i Star Wars de har liksom skapat nu då.
Ekonomin är weird i spelet.
Ja.
Det känns som att man inte får i närheten så mycket för att kunna låsa upp ens hälften av grejerna man vill ha.
Nej, och det gör också att, för att jag tror ett problem är liksom, för du har ju då, du kan ju då uppgradera din bas, vilket du gör med hjälp av pengar och sen en annan typ resurs som jag aldrig hade brist på.
Mm.
Och sen så har du då att kunna köpa moddar till dina vapen som också kostar väldigt mycket pengar.
Ja.
Och då blir det liksom så här att, för jag kände att jag inte utforskade modsystemet alls i princip. Liksom man kan få lite moddar och sånt genom uppdrag,
ja,
vilket
var
mest
jag använt än så länge, mest bara det jag får gratis.
Och sen kanske jag köpte någonting, men det gjorde ju så att, typ att majoriteten av mina karaktärer hade ju nästan inga moddar eller väldigt låglevlade moddar.
Mm.
Medan liksom jag heller inte hade uppgraderat basen lika mycket som jag hade velat. Och vissa har liksom så typ att ska du kunna ha fler moddar på ett vapen eller om du ska kunna ha fler liksom typ granater och sånt per karaktär, så behöver du också låsa upp det i basuppbyggandet.
Mm.
Och du behöver liksom klara massa noder innan du når dit dessutom. Så att det liksom, du måste redan slösa massa pengar för att kunna uppgradera det. Och sen så måste du använda jättemycket mer pengar för att kunna liksom utnyttja det som du nyss har uppgraderat. Och jag fick liksom aldrig riktigt det att gå ihop.
Nej.
Alltså jag vet inte riktigt om det är jag som spelar omedvetet ekonomiskt i det här spelet.
Men
jag känner alltid att jag har väldigt mycket pengar. Men det var väldigt kul för jag läste Jimmys recension häromdagen för korrektur. Och då kom jag i alla fall till ett litet stycke där det stod att ekonomin var obalanserad i spelet. Och tänkte jag, ja det är den. Jag har alltid för mycket pengar. Så läste jag vidare, jag har alltid för lite pengar.
Men hur? Alltså det är så här bara, uppgraderar du inte någonting då?
Jo, men det gör jag.
Att jag liksom har ju satsat fullt på att bara uppgradera basen så mycket som möjligt. Liksom, för att jag känner att jag liksom... Där ligger det största krutet av för att liksom bli en starkare spelare då. Överlag.
Mm.
Men liksom, då räcker ju inte pengarna till moddarna. Och jag gjorde, det var inte som att jag rusade på huvuddagen heller. Utan jag verkligen gjorde allt jag bara kunde.
Mm.
För det är liksom så som uppdragsstrukturen fungerar i spelet. Det är ju det att ett uppdrag är en cykel.
Liksom. Mm.
Och uppdragen, du måste klara vissa uppdrag då inom ett visst antal cykler. Och när man har kört x antal cykler då kommer man till ett huvuduppdrag.
Mm.
Du kan ju välja att köra huvuduppdragen tidigare om du vill, men du kan också liksom så här verkligen vänta in i det sista i princip. Och sen kommer spelet säga att nej, men nu måste du köra huvuduppdraget för att du kan inte göra någonting annat. Och så, det är liksom en del av valen och sånt man får göra i spelet. Och jag kikade ju aldrig på ett huvuduppdrag innan det verkligen var sista möjliga.
Mm.
Och ändå hade jag inte tillräckligt mycket resurser. Sen ger ju de här uppdragen liksom olika belöningar då, så att vissa uppdrag kanske ger liksom mer pengar, vissa uppdrag kanske ger mer influens i galaxen och så. Och sen har du ju också så här typ, vad ska man säga, typ textäventyrsuppdrag som man gör innan de stora uppdragen. Som kallas operations, där man kanske skickar iväg 2 eller 3 gubbar på att ja, men, förhandla eller rädda någon. Så här, som du bara liksom, du bara trycker dit dem och så får du upp en text om du har klarat eller inte. Och de kan också ge då influens i galaxen och resurser då. Men jag kände liksom aldrig att det var mer än tillräckligt.
Nej, men alltså, jag vet inte vad jag gör för rätt eller om det nu är fel. Så som jag hanterar det, men det har gått rätt okej hittills i alla fall.
Påminner mig att aldrig spela Monopol mot dig.
Men vi spelar ju en Fantasy Critic, vi vet vem som Krösus är där också.
Ja, sant.
Det är så här, vi kommer till slutet av året, Amanda bara, jag har gjort av med typ 25% av min budget. Man bara, men alltså, vi andra är barskrapade. Jag liksom bara... Sen har hon ju aldrig vunnit heller, men det är ju en annan sak.
Nej, men första året så hade jag väl $60 kvar.
Ja, och du var inte långt ifrån mig. Ja, okej. Okay. Du var en del långt ifrån mig, men du kom i alla fall tvåa med råge, kan vi säga.
På andra änden av spektrat att kommer Oliver och bara bränner typ 30 plus dollar på ett spel.
Ja, men alltså det liksom, Oliver hade ju vunnit förra året om man inte hade valt Mindsize, så är det ju bara.
Ja, jag blev verkligen fucked på ett spel.
Ja.
Oj, ja. Så dumt.
Men Douglas, hur mycket har du spelat av Star Wars?
Jag har inte hunnit spela mycket alls. Av olika anledningar så skaffade jag spelet sent. Startade upp det och sen så hann ett annat spel släppas som vi kommer att prata om senare i den här podden. Så att jag har egentligen bara hunnit introduktionen och fått ett litet grepp om basen och sånt där. Det jag är väldigt spänd på är just den här Mass Effect-aspekten i det hela spelet. Det är nog det som har lockat mig mest faktiskt. Även om jag också verkligen tycker om den här typen av spel. Men det var det jag föll för också i Marvel Midnight Suns. Hur man knyter an till sina nära och kära. Att det också finns en väldigt tydlig struktur i det här spelet gör mig liksom... som ganska ordningsam i vardagen, väldigt väl till mots. Det är liksom, till skillnad också från det andra spel som vi kommer att prata om sen, att här så är det så här, gå och gör det här. Det står tydligt i en lista, liksom, prata med de här, gör inte det här för sent. Det är liksom, man fattar hela tiden vart man ska ta sig någonstans och jag blir ganska glad över den liksom, tillrätta hängivningen eller tillrätta viselsen. Även om jag också uppskattar liksom, spel som Breath of the Wild med mycket frihet. Och sådär också, så det här är någonting jag verkligen kan uppskatta och tycker om. Jag har varit väldigt indragen direkt i alla fall. Men har av den anledningen inte kunnat spela vidare på det sättet jag kanske velat. Men min tanke är att det här på något sätt kommer ligga i bakgrunden under mer eller mindre hela hösten. Och känns perfekt att plocka upp och ta ett par uppdrag när det passar. För att just det är så himla tydligt och sådär och kunna ha en bra progression i. Men jag fick också uppfattningen av att det är väldigt storytungt. Och man vet att det är ett välskrivet spel när man inte egentligen fattar någonting av dialogen ifrån början. Det är ofta ett bra tecken för då vet man att det finns ett djup där. Så det ska bli väldigt, väldigt
Witcher spännande. 2.
Ja, exakt.
Jag begriper inte ett skit den första halvtimmen i Witcher 2.
Nej, mycket som har hänt hit och dit. Och då har jag ändå spelat Witcher 1 och det var ändå verkligen så här.
Ja, det hade inte jag. Witcher 2 var mitt första.
Ja, ja, då blir det ännu mer utmanande.
Ja, Witcher 2 som i början. Och bara, did you hear? There's Nilfgaardians in our camp. Jag bara, vad fan är Nilfgaardians?
Vad är Nilfgaardian?
Ja, jag pratar med Nilfgaardian. Jag vet inte ens att han är en Nilfgaardian. Och så bara, what the fuck?
Exakt. Men du som gillar Bungie-spel, Adam, du borde vara van med det.
Du, Bungie, du...
Förutom att Bungie kan inte förklara all bullshit de sätter upp.
Du, alltså, det spelar man inte så mycket så förklarar de.
Nej, jag spelade vidare Witcher 2 till slut och fattade jag vad Nilfgaard var och liksom det här och där och där. Och jag har spelat så här, typ 400 timmar av Destiny 2. Jag vet fortfarande ingenting.
Ja, du lyssnar. Oliver bokstavligen, jag förstår inte vad som händer. En karaktär kommer upp och förklarar vad som händer. Han bara, skip.
Ja, det kan ju vara en bidragande orsak till att inte förstå en story, att inte lyssna på storyn.
Ja, nej, men det är bara massa jävla nonsens.
Ja, eller så
vi har inte tid för det nu egentligen, men jag bara tyckte det var så jävla roligt att bara ta upp en random liksom dialog från spelet och läsa upp den här för er och säga, fattar ni vad det här betyder?
Vi kan ha det till en framtida trivia-avsnitt. Så får vi se hur...
Ta en Svenne Banan-Normi som inte sett Sagan om ringen och låt dem titta på en scen där Gollum pratar och ser hur mycket de förstår.
Sen så är det ju liksom ett vedertaget problem när det gäller liksom narrativ i spel. Att det är många spelare som faktiskt hoppar över text eller hoppar över berättelse för att man anser i stunden att det inte är relevant eller... Man kanske inte är intresserad och sen så förstår man liksom inte varför saker händer.
Skill issues.
Så det ena problemet skapar ju ett annat problem i sin tur. Och då är det ganska så orimliga klagomål som ofta följer. Men åter till Star Wars Zero Company så är det ett väldigt systemdrivet spel. Och det gör ju liksom att det är liksom väldigt tydligt med de här cyklerna, precis som du nämnde tidigare Douglas, att man har en väldigt strukturerad uppdragslista med vad man ska göra, men det känns fortfarande som att det finns liksom väldigt mycket inlevelse i karaktärerna, i världen. Och jag vet att många tycker att det kan vara svårt att leva sig in i den här, som sagt, isometriska vyn när man flyttar runt karaktärer på ett bräde eller ett slagfält utan att liksom fysiskt flytta dem med piltangenter eller med en handkontroll och liknande. Men jag tycker hela tiden att det känns som att man är investerad i karaktärerna, deras uppdrag och det man gör med dem. Det enda som känns otroligt orimligt, det är när man står och siktar på en nisse, har 95% chans att träffa och så missar man. Man bara, som min farmor när hon var i livet hade kunnat träffa.
That's the XCOM experience.
Det här är exakt varför jag inte spelar sådana här spel. För jag kollade på Dunkys video om det här spelet och det var liksom 7 minuter av att hans gubbe står 2 meter från en karaktär och bara skjuter perfekt runt honom. Liksom bara missar allting och jag bara, jag kommer få en stroke bara av att kolla på detta. Det går inte.
Ja, det är stendumt. Men det är också lite naturligtvis en del av skärmen. När man liksom träffar och har 15% chans, då känner man sig också liksom som kungen över världen. Det känns som att jag avbröt dig lite innan, Douglas. Kommer du ihåg vad du skulle säga?
Nej, jag var nog mer inne på struktur och sånt i spel och att jag är en sån där nisse som läser all kodex typ när den dyker upp. Och liksom försöker verkligen ta min tid med spel. Det är därför jag sällan blir klar med spel också. Och spelar dem under lång tid. Men jag gillar bara att insupa liksom en atmosfär. Och storyn är oftast det som är det viktigaste för mig. Och sen kommer det mekaniska därefter. Plus att jag är ganska bra på att jag försöker alltid se vad utvecklarna vill göra eller säga. Så jag kan egentligen spela alla möjliga olika sorters spel. Och ja, 95%. Det är spelets regler liksom, så att det är bara köpa in sig på det någonstans och sen försöka få 100% varje gång liksom i träffsäkerhet. Så nej, jag hade nog egentligen inte jättemycket att tillägga förutom att det här kommer nog vara högt uppe på min gotilista när året summeras. Jag känner det redan nu och jag vill verkligen fortsätta med det. Det är också väldigt kul att spela med Amanda, min Amanda, som är bakgrundsåskådare, för att hon är otroligt förtjust i Mario Rabbids-spelen. De har liksom 200 timmar i styck typ. Och hon bara såhär, åh, det är ju Rabbids liksom. Så det känns som ett Rabbids i Star Wars-universumet och det är ju riktigt härligt.
Ja, för det jag verkligen gillar liksom, det som ändå så att det här gör riktigt bra, det är det att det finns ingen förutbestämd ordning på dina karaktärer. Vilken som gör vad. Utan man har liksom varje karaktär liksom 3 actionpoäng som den kan utföra. Vissa liksom drag kan man säga tar en eller flera actionpoäng. Liksom. Och sen har man en gemensam pool av poäng för hela laget som kallas advantage. Som man kan bygga upp under ens runda. Så att liksom, för mig blev det ju ofta ett tankeexperiment. Att hur många gånger kan jag avfyra mina vapen? Liksom mer än vad liksom spelet egentligen skulle tillåta mig då för att liksom manipulera det och kunna göra så mycket skada som möjligt. Och just det här att man liksom, även om man börjar göra drag med en karaktär så behöver inte den liksom göra alla sina delar på en gång. Utan man kan först positionera ut alla och sen kan man börja liksom skjuta och hoppa mellan dem. Och det tycker jag är väldigt skönt. Att man liksom inte säger att nej, men nu är det karaktär 1 här som måste köra alla sina grejer. Och sen får du gå till nästa och sen är det en runda slut.
Jag tror att det här är det första spelet i liksom strategigenren som jag också har verkligen använt övervakning till liksom dess fulla kapacitet. Jag har gjort det så mycket i alla uppdrag egentligen. Det är i stort sett liksom att jag har ställt nästan alla mina karaktärer med sina sikten åt samma håll när det har liksom varit en stor hord av fiender som har varit på ingång.
Mm.
Och då är det liksom avfyrning på avfyrning av vapen när de kommer tassande sedan.
Mm.
Väldigt tillfredsställande.
Synd bara att den är lite buggad, den funktionen, för ibland så triggas inte den.
Nej, ibland bara springer de över min liksom Overwatch triangel. Jag bara, du ska dö! Varför skjuter du inte?
Ja.
Jag har nog inte haft något problem med just det. Däremot har jag haft lite andra liksom prestandarelaterade problem när själva spelet har kraschat och så någon gång, eller för den delen liksom tekniska problem med att kameran bara fastnat i någon superhemlig vinkel.
Mm. Mm. Ja, det har hänt väldigt många gånger, typ att säga att nu gör fienderna sina drag och kameran hänger inte med, så får man sitta typ in i en typ, jag vet inte, tunna eller någonting sånt.
Så här är någons röv och jag försökte sikta på någon där borta.
Ja, mm. Så att det är lite skakigt och så, men det är liksom,
men
jag gillar det ändå rätt så mycket.
Ja, och som vi kommer prata sen också, säger jag hela tiden nu, men imponerande debuttitel. Alltså, de är ju rutinerade och så vidare, men få ut det här som första liksom projekt, det är kudos. Jag gillar när det fanns en tydlig plan från början, det här ska vi hålla fast vid, liksom rimlig utvecklingstid. Jag vet inte, jag gillar bara när det finns en vision och man märker det så tydligt. Jag älskar såna här riktigt högkvalitativa dubbel A, liksom triple A light-spel. Det är fantastiskt.
Mm.
De pitchar det här som ett Titanfall-spel från första början.
Det är coolt.
Då hade Oliver spelat.
Och...
Nej.
Så jävla buskill, Oliver, för helvete. Här kommer ett Titanfall-spel, perfekt tailored för dig.
Omgångsbaserat jävla skitstrategi.
Ja, nu kommer incel-kommentaren här.
Incel-kommentar. Det är just den här typen av spel som incel sitter och svettas ner i sina basements och spelar.
Oliver, ett turbaserat strategispel med hentai waifus.
Nej.
Där har vi honom. Dag ett.
Vad hette den? Anime Bobas eller någonting sånt med snipen-grejer. Där kan det ha varit någon specialattack.
Jag hade dessvärre glömt.
Men det hade varit, alltså ärligt talat, ett sånt här spel i Titanfall-universumet liksom med att man typ kan droppa ner Titans och skit och liksom bara få zooma ut på brädet. Ja, det hade varit asfett.
Folk alltså, hade blivit så jävla sura, va? Vad ja, skriker efter Titanfall 3 och bara, åh, här har ni ert jävla sopiga jävla strategispel som ingen vill ha.
Jag hade velat ha det.
Ja, jag med.
Jag hoppas
ja,
att nästa Adam, Mass Effect är ett turbaserat strategispel bara för att jävlas med dig, Oliver.
Alltså, jag vill ju fortfarande ha ett Mass Effect-spel som är typ Disco Elysium.
Det var coolt.
Det hade varit perfekt. Det måste vi slipper den här dåliga jävla skjuta pang-pang som någon spelen har, så får den bara fokusera på story.
Ja, men det,
och
det
med
det
lite turordningsbaserade strider.
Nej.
Ja, men alltså det är typ, alltså som Esoteric Ebb skötte det där väldigt bra, för det var ju liksom, det fanns ju strider i det spelet, men allt var ju bara liksom tärningar och liksom en liten textruta. Det fungerar alltså utmärkt. Men 2 tummar upp för Star Wars, känner jag bara.
Tycker ändå att det är otroligt definitivt att Oliver tycker att det är vi som är minoriteten här när det gäller liksom strategispel, och han är den uppenbara minoriteten i den här kontexten.
Ja, jag bara råkar befinna mig liksom i ett rum med freaks. Det är ingen som spelar strategispel.
Åh, man måste tänka.
Med intellektuella spelkännare, om jag får be.
Det är finsmakare, Oliver.
Mm.
Det är kul.
Men nu ska vi prata om ett spel. Nu ska vi prata om ett spel som svettiga män kan spela.
Och ja, det är ett
ju, för du har ju spelat ett riktigt spel, ja. För man har ett vapen i händerna. Som man dessutom får styra hela tiden om man vill.
Ja.
Du har ju spelat Onimusha.
Ja, och det är senaste. Riktigt bra.
Är det?
Du gav det bara 7 av 10, väl?
Ja. Det låter tveksamt i mina öron.
Och du gav ju liksom...
Alltså, hatade du spelet om det? Tyckte du så illa om det?
Du gav ju Horizon Zero Dawn 8 av 10. Och det var ju att totalt såga spelet.
Ja, just det. Ja. Och alla andra har gett det här spelet typ 10 av 10. Så att... Jag är ju definitivt... Också en sån här liksom petig jävel. Nej, men alltså... Så här, jag tycker att det är ett svinbra spel som jag har några invändningar mot.
För lite anime.
Ja, det är faktiskt inte mycket anime. Det är faktiskt mer historiskt rotad japansk action. Så man spelar den här Miyamoto Musashi, som är en, inte en originell Capcom-karaktär, utan är någon sorts liksom folklore hjältesamurai som har spelats i olika liksom filmer genom åren. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag bara vet att det här är liksom en folkkär karaktär. En kanske till och med en människa som faktiskt funnits. Det här borde
ansikt.
Jag ha.
Men är inte det? Alltså ansiktet så är ju från en riktig skådespelare som är stendöd.
Men jag tror inte Musashi, är inte han... Han är väl en känd samurai.
Okej, okay, det är en riktig person vänta. Alltså.
Ja, så har jag, tror, jag läste en manga som heter Vagabond förra året eller någonting sånt. Där är Musashi i huvudrollen om jag inte minns fel.
Ja, och skådespelaren som de har modellerat honom efter är en riktig skådespelare. Han är mest känd. Han har spelat den här karaktären förut i film. Jag känner egentligen inte till jättemånga av dem, för jag vet att han är med i Seven Samurai som är en av de mest kända samurai-filmerna såklart. Men det är intressant. Det var inte ens jag medveten om när jag spelade det, utan detta är information jag har fått i efterhand. Så det är lite coolt. Och det gör också att det känns lite mer, lite mindre random att man har liksom återuppväckt den här döda skådisen som dog på 90-talet eller vad det var. För att liksom sätta honom i den här rollen. Men eftersom att, så den här skådespelaren har en historia av att ha spelat den här karaktären förut. Vilket då blir liksom lite mer så här som en rimlig homage typ.
Inte som Tupac.
Nej, precis.
Är Snoop Dogg med i spelet? Jag känner att det är en fin fråga idag. Nej.
Okay. Är Snoop Dogg med? Alltså finns det något spelare inte med?
True Crime, Streets of LA. Eller nej, jag skojar.
Han var med i Streets of LA. Man kunde låsa upp och jag spela vet. Med honom.
Det enda jag kommer ihåg. Oj. Kommer på att han faktiskt
Adam var med. Adam är ett riktigt Snoop Dogg-fan. Han var så jävla snabb på det.
Nej, men alltså, jag är typ den enda människan som kommer ihåg Streets of LA.
Jag kommer ihåg Streets of LA. Jag kommer ihåg att man kunde låsa upp honom som spelbar karaktär.
Det coola med Streets of LA var ju det att man kunde ha Uzis och man kunde liksom skjuta med dem och hålla dem snett.
Mm.
Jag kommer ihåg alla random såna här alternativa slut man kunde låsa upp liksom i storylinesen. Ett av dem var att man liksom slogs mot en fucking drake. Jag bara, what the fuck?
Ja, just det. Jätteweird spel.
Ja.
Men ja, så det här spelet kommer ju i en tid, för att man tänker så här, några år sedan så kände jag liksom att så här, samurai-spel, spel som är liksom försatta i så här gamla Japan och olika delar av Asien, det kändes som jättespännande för det här typ 2009 när det genomsnittliga spelet var liksom en så här pissbrun shooter av något slag. Och idag ser det väldigt annorlunda ut. Det känns som man kan inte se en enda spelshow utan att typ fyra sådana spel utannonseras. Och jag har typ ingen, jag kan inte hålla koll på allting längre. Så att konceptet med så här, ett nytt Onimusha är liksom inte nödvändigtvis lika så här, superhett idag som det har varit åtminstone för mig för typ 10 år sedan. Och jag tycker att liksom att, alltså, jag älskar Ghost of Tsushima, men jag tyckte även Yotei var jättebra. Och för mig är det liksom, det pikade med Sekiro på något sätt. Som att liksom inget liknande spel har gett mig samma high som det spelet. Men jag var ändå pepp på Onimusha helt enkelt för att det är Capcom. Och de är liksom, jag vet inte hur man kan, jag tror inte man kan göra ett legitimt argument för att de inte är liksom i dagsläget den absolut bästa utvecklaren och utgivaren av AAA-spel. För att om man kollar på typ Sony och Microsoft och EA och Ubisoft som liksom bara sliter och driver sina slavar i sina fabriker för att få ut ett kvalitativt spel om året. Och när det är dags för launch så liksom bara bajsar de ner sig i sängen och snubblar på avföringen och slår i skallen på golvet. Så är liksom Capcom har, detta är det tredje riktigt vassa AAA-spelet de har släppt bara i år. Mm. Och sen 2017 så har de bara, alltså, men allting de har släppt har inte varit 10 av 10. Men de har haft en sinnessjuk hög liksom genomsnitt på sin, liksom, om man ska säga, sin kvalitet. Så att liksom ja, Capcom, och jag har alltid varit så här lite nyfiken på Onimusha. Eftersom att jag ägde aldrig en PlayStation 2, men jag var typ medveten om den serien. Så av den anledningen så ser jag väldigt mycket fram emot det. Och om det är någonting liksom, alltså, verkligen som är min grej i spel, så är det liksom, alltså, så här, att parera attacker och dodge attacker och kontraattacker med liksom så här rakbladsvass precision. Och verkligen att känna mig liksom som att jag bara är the shit. Och det är sådana här spel som verkligen gör det jättebra. Och det här spelet, Onimusha Way of the Sword, är... Det ger mig fler sätt att göra det på än något annat spel jag har spelat. Jag skulle säga att det här spelet har mitt favoritstridssystem i ett spel i år. Alltså, hur lätt som helst. Så... Det är verkligen, alltså, svinbra strider, svinbra jättekula bossar, och det är verkligen snortajt och det känns jättepolerat, och de här fighterna, man har även med liksom de typ mest basic skitfienderna, blir aldrig riktigt tråkigt. Det är som jag sa även liksom när vi spelar Jotay nu senast, liksom att jag bara, ifall jag ser fiender så går jag och dödar dem. Varje minut jag spenderar i öppen strid i det spelet är liksom, det är en väl spenderad minut, och det är samma här. Så vi har liksom, spelet gör liksom en distinction på, dels så har du en parry, men du har också en deflect, och en parry gör liksom att om du parerar precis innan en attack landar, så omdirigerar du fiendens momentum så att han liksom snubblar lite, och så ger det dig möjligheten att hoppa in och liksom slå honom lite i ryggen. En deflect är om du gör samma knapp fast du också kombinerar det med liksom att du flickar spaken åt hållet som attacken kommer, ungefär som i Metal Gear Rising.
Mm.
Då blir det en deflect som inte kommer liksom få dem att snubbla runt lika mycket, men det gör massiv skada på deras så här stamina-mätare. Och precis som i Sekiro så är det liksom när du har depletat en fiende stamina, då är det liksom bara wahoo time, att du klyver dem i mitten, du gör din finisher och det känns asbra. Och så har du dodgar, så att fiender kan attackera antingen med ett vapen som ett svärd eller genom att sparkas eller liksom slå det med knytnävar, och spelet lär dig tidigt att du ska parera eller deflekta vapenattacker, och du ska evada obeväpnade attacker. Och om du gör det med precis timing så bygger du sakta men säkert upp en mätare som när den är full gör att du kan liksom avlossa en så här supersnabb bara klyv en atom i luften med svärdet attack. Alltså det är massa sådana här små liksom bara intrikata minisystem som jobbar med varandra och liksom just det, om du gör typ en just det, parries har också en liknande grej, liksom att när du en parering fyller på en mätare som resulterar att du går in i en blaze mode eller vad det kallar, vilket gör att du får mer skada och du gör mer stamina damage, och det är bara så jävla tillfredsställande. Och det absolut bästa att göra är så kallade issen-attacker, som är att du trycker på din attackknapp, antingen du har en light och en heavy attack, och du trycker på någon av dem i sekunden som du ska bli träffad, då gör du automatiskt bara liksom en puff, som dödar små fiender och gör bra skada på bossar. Så att, alltså det har liksom sånt här bara underbart speldjup när du är i strid. Och bossar liksom, svinbra bossar verkligen. Det spelet låter dig typ återbesöka bossar när som helst. Du kan hoppa in i så här typ trainingläge. Och så kan du återuppleva gamla bossar du redan besegrat. Jag körde alla typ 4-5 gånger. Jag bara, det här är så jävla roligt. Jag behöver fler bossar. Och det är en sån jättecool så här mekanik i spelet att i bossstriden, när du sänker en boss på dess stamina så öppnas de upp för counterattack, och då får du i slow motion välja vart du ska sikta din attack på, och det är så här färgkodat, så en, jag tror det är röd attack gör att du tar liksom en bra chunk av skada på dem, men om du tar en blå istället, om du typ attackerar en viss, jag vet inte, armen på dem eller något istället, så kanske du får mer själar att absorbera med din sån här gauntlet, vilket gör att du får mer liv, så att det är en sån här att du liksom, du får välja lite vad du behöver i just det ögonblicket. Och så kan du targeta specifika armor-delar på kroppen. Och så svincoola grejer. Där jag kände att spelet inte riktigt nådde hela vägen är i uppdragsdesign och lite, så här, lite repetitiv design överlag. Så det är liksom många av siduppdragen är liksom bara att du gör samma sak om och om igen. Det finns typ en stor hubb som är liksom Eastern Kyoto. Och sen finns det mer linjära banor som du kan återvända till och du kommer backtracka till de här ställena. Och det finns något siduppdrag som är liksom att du ska återvända till de här platserna du redan har varit på och liksom skjuta så här ballongfiender med din pilbåge. Jag bara, alltså det är bara så jävla mind-numbingly ointressant uppdragsdesign många gånger.
Och känner du liksom att du måste göra de här siduppdragen då? Alltså liksom så att,
nej.
Att det, eller liksom är det bara typ stuff to do men jag kan lika bara skita
man,
i det?
Det måste man inte, men det finns så jävla mycket coola skills att låsa upp och det med siduppdrag är att du får resurserna för att göra detta.
Ah, liksom. Jag fattar.
Så att,
som du bara liksom mainlinar storyn så får du inte tillräckligt mycket för att kunna liksom utveckla en karaktär ordentligt.
Alltså om du mainlinar så kommer du säkert få liksom the bare essentials av vad du behöver och liksom alltså jag har inte testat att bara mainlina det så jag vet inte exakt liksom hur det skulle påverka mig. Jag lyckades låsa upp mot slutet av spelet så lyckades jag låsa upp alla skills och allting i spelet. Men då hade jag också gjort i princip allting som presenterades för mig. Förutom typ som att det är en karaktär i spelet som har typ 80 små hundvalpar som har sprungit iväg. Och de är så här collectibles. Så, så jag har inte hittat alla 80 valpar eller vad det är.
Okej. Vet du, ett tips till coachen. Drick först, prata sen. Eller tvärtom.
Ett tips från coachen. Spelade du någonsin Rise of the Ronin, Oliver?
Nej.
Det låter ju lite likt rent strukturellt alltså. Det vill säga att det fanns ganska så mycket att samla, ganska så mycket att göra.
Mm.
Där är det ju att man ska leta upp massa olika katter.
Ja. Jo, det är liksom det är charmerande och det är endearing att man liksom hittar de här hundarna på olika platser och så när man har återför 10 stycken så får man, blir man belönad med en kosmetik och när man tar 20 så får man nästa kosmetik. Men liksom alla siduppdrag och sådana grejer liksom som har dykt upp på kartan för mig har jag gjort. Jag lyckas
men
inte
den 40:e gör man ju liksom inte av nöje längre utan det gör man ju på grund av att man behöver någonting.
Ja. Men så jag lyckades låsa upp alla skills och grejer så det var nice. Jag lyckas inte uppgradera. För du kan uppgradera din equipment, alltså liksom din armor. Du kan uppgradera ditt svärd och du kan uppgradera din gauntlet. Det är de tre liksom equipment-delar som du kan forsa in resurser i för att uppgradera. Och det är liksom så här typ, ja, varje level du går upp är så här 2% mer skada på ditt svärd eller någonting. Och jag lyckas inte komma på max på de där. Men liksom alla skills och sånt som jag ville ha låste jag upp. Men nej, så att jag kände liksom att jag vill ju ha de här belöningarna man fick av att göra siduppdragen. Och alla siduppdrag är inte värdelösa. Vissa har det finns liksom, de gör också en distinktion på så här, jag kommer inte ihåg exakt terminologin vad de kallar det, men det fanns en viss typ av siduppdrag som är mer berättelsedrivet där det liksom handlar om att samla, alltså bokstavligen berättelser för en karaktär i spelet att liksom skriva ner och sen liksom föra vidare. Och de var ju lite roligare då än det exemplet jag gav där liksom när man ska typ backtracka till de här gamla banorna och skjuta ballonger, det är liksom det är verkligen den absolut lägsta nivån på de här. Det är liksom det sämsta exemplet. Det finns liksom, allting är inte så dåligt. Men det var verkligen en grej som drog ner helhetsintrycket för mig. Och sen att det är liksom repetitivt, det är ja, det kan man ju säga, liksom, just det liksom att många av siduppdragen är liksom åter alltså repetition av grejer du gjort tidigare. Det är en del av det argumentet. Men också liksom att det finns vissa bossar här som du kommer möta typ 12 gånger genom spelet. Visserligen så här, minibossar. Ungefär som i God of War när man möter de här trollen oftare. Men positiva där är att de är så jävla roliga att slåss mot. Liksom att jag blev aldrig trött på det, utan det var mer liksom att en till sån liksom. Men ja, det alltså, och sen det här är en grej som jag vet att IGN-recensionen tog upp som en väldigt positiv grej, liksom att de älskade storyn och att de tyckte att karaktärerna var så bra, och jag bara, alltså jag bryr mig inte ett skit om vad som händer när berättelsen är... Och då har jag inte suttit och skippat allt som Adam tror att jag gör, utan jag har liksom verkligen
scrollat Twitter.
Har du lyssnat på vad de har sagt också?
Ja, till och med det. Och det, jag tycker att skådespelet är bättre på japanska, men jag finner det svårt att koncentrera mig på dialogen när jag är i strid, så jag körde på engelska för att jag inte skulle missa någonting, för det händer liksom att karaktär och grej gapar på varandra över strider. Men jag vet inte, det är liksom, så det börjar med introduktion av den här Miyamoto Musashi, som ja, han dör tidigt i spelet, vilket gör att han hamnar i helvetet, och så möter han en gubbe där nere som ger honom den här liksom handsken, som är liksom the gimmick av den här serien i alla de här spelen, som suger upp själar, och så använder man de själarna till olika ändamål. Jag tycker liksom att spelet står i narrativet, visar liksom en viss nerv och en viss liksom lekfullhet precis i början av spelet, sen försvinner det nästan helt och hållet, och det är väldigt straight och det är väldigt liksom matter of factigt fram till alltså typ 15, 16, 17 timmar in i spelet, där det bara helt plötsligt bara det där var lite roligt liksom. Så det är typ början, och så är det liksom mot slutet som lite underhållande grejer faktiskt händer. Annars är det mer liksom att bara få prata med varandra och det händer saker, och jag bara...
Jag har spelat demot. Hur långt in i spelet utspelar sig demot? Hur mycket spel är det innan det?
Typ en halvtimme kanske.
Okej, så det är inte längre än så?
Nej, demot är väldigt tidigt. Jag känner liksom att karaktärerna är bara alltså, ganska förglömliga. Liksom, deras motivationer, jag vet inte riktigt. Det är så här väldigt standard grejer. Det funkar. Alltså som sagt, narrativet funkar som ett drivmedel. För mig liksom att få mig framåt på den här resan. Och skurken är så här riktigt jävla svinig att man vill se honom liksom åka på däng. Men i övrigt var jag liksom inte så här, jag var inte emotionellt investerad. Jag förstår att detta är Capcom liksom. Alltså jag snackar om att de är typ världsbäst på typ AAA-spel. Jag kan inte säga att de någonsin har skrivit en berättelse som jag bara, åh shit vad jag älskar detta. Däremot så gör de mycket karaktärer jag älskar. Jag liksom, storyn i Devil May Cry är ganska bajs, men jag älskar ju Dante som karaktär. Jag älskar Leon som karaktär. Och sen så är liksom vad som händer de berättelserna är rätt pess. Men jag vet inte, det var liksom ingen karaktär här som jag liksom verkligen klamrade mig fast vid. Bortsett då från att Musashi har liksom vissa ögonblick inom storyn som jag bara, jag önskar att han var mer sån liksom.
Det känns överlag som att många av de här aspekterna som du tar upp är ganska likt Rise of the Ronin. Alltså i både viss struktur, men också lite grann hur vi känner för de här spelen. För jag upplever lite grann i just Rise of the Ronin att det finns en hel del aspekter som jag uppskattar väldigt mycket. Och sedan så finns det ganska mycket sådana här sidouppdrag som bara känns som någonting som man har tillfört för att skapa mängd.
Precis.
För att liksom kunna fylla ut timmarna. Verkligen. Och sen så finns det en hel del som faktiskt ger en något form av liksom incitament att utforska berättelsen på ett lite bredare plan. Och berättelsen för egen del var kanske inte hela tiden någonting som jag var otroligt intresserad av. Däremot så när det kom till att jag behövde liksom hitta ett sätt att rädda mitt ligg, Ryoma, från att dö. Då var det verkligen så här att okej, men då måste jag gå tillbaka och göra de här grejerna för att förhindra att han dör i den här sekvensen. Och precis som Onimusha så är det ju liksom baserat på verkliga karaktärer som har existerat. Mm. Och i den sekvensen så blir han, om vi säger i verkligheten där det hände, mördad. Men i spelet så går det att rädda honom.
Ja, intressant.
Så det är liksom sådana grejer som man kan leka lite grann med och som faktiskt gör det intressant. Och eran är också superspännande. Men jag förstår verkligen liksom känslan som du ställs inför i ditt spel.
Ja, men alltså, så det är rent strukturellt och grejer som man spelat så en massa olika spel som påminner och känns om detta. Det i det avseendet som verkligen som det här spelet verkligen särskiljer sig för mig är att det är liksom ett av de bara mest tillfredsställande liksom stridssystemen jag har spelat på jättelänge. Och det är så här, vansinnigt väl animerat. Det är liksom, det har höga produktionsvärden i liksom i alla avseenden som är relaterat till bara hur det känns att slåss i. Och som sagt, inget av det är dåligt. Det är bara att ja, de hade kunnat skala av liksom 6-10 timmar av speltid liksom, och bara försöka hålla det liksom. För Resident Evil-spelen är inte särskilt stressade över att hålla liksom att dra sig ut över en. De är typ kända för att vara ganska korta egentligen. Mm. Men de är också liksom oändligt omspelningsbara. Och så fort ett spel liksom försöker liksom artificiellt förlänga den speltiden så blir det liksom att ah, men det är mindre risk att jag kommer återvända till det här spelet. Liksom. Hade detta varit typ 10 timmar långt så hade jag förmodligen klarat det här 3 gånger med det här laget. Men nu när det tog 30-35 timmar så då, ah, jag vet inte fan. Och så liksom man kommer till en punkt liksom när man är på, för att spelet är som absolut bäst när man är liksom on the beaten path liksom, att du när du mainlinar det, eller när, åtminstone när du är på the mainline så att säga. Och så kommer det till en punkt liksom där det är så här väldigt, alltså extremt simpel, men ändå liksom någon form av pussellösning, och jag bara det finns, det är typ enda gången i spelet där jag har behövt liksom stanna upp och tänka efter lite liksom vad jag ska göra. I övrigt är det bara liksom att ja, men du slåss eller så typ rör dig från punkt till punkt och utforskar. För att det finns liksom typ en miljard skrymslen i de här banorna med små grejer att plocka upp. Men så slänger de in i pussel och jag bara, vänta lite nu, liksom, varför gjorde ni bara ett pussel för hela spelet?
Mm, förstår sjuan nu. Oliver bara, jag måste tänka.
Nej, men jag vill ju ha mer och sånt. Det är min poäng.
Jag förstår.
Jag bara kände att det känns ju bra att headshotta och sparka fiender i ansiktet Resident Evil, men om det var det enda det hade. Ja. Nej, men så att,
alltså, ja, men det beror väl också lite egentligen på att om man nu tänker liksom på själva alltså att skjuta ett vapen kommer kanske liksom inte riktigt ändras efter liksom så här 10 timmar, men liksom att lära sig hela pareringssystemet och sätta olika kombos och sånt i något mer liksom så här hand to hand liksom. Mm. Combat kanske.
Ja, det är apples and oranges. Det är liksom, ja. Men det, jag tycker att alltså det här stridssystemet är så jävla bra att det liksom håller upp hela upplevelsen ganska väl. Och jag vill inte heller få det att låta som att det här spelet har ett bra stridssystem och allt annat är fan rövsmet. För det är det inte. Det är bara att det inte är lika, alla andra aspekter är inte lika vassa som stridssystemet är.
Mm.
Men sen så liksom när man sitter där i en bossfight och bara man får stryk de första 20 minuterna eller någonting. Och sen så liksom ser man The Matrix och man börjar dodga i slow motion. Och man bara, jag har laddat ner den här killens liksom moves. Och jag bara, jag känner det i ryggmärgen. Och han har ingen suck. Och det är bara den bästa känslan i ett spel man kan få. Så att, alltså det är liksom, ja. Eftersom att Game Reactor kör på sitt jävla siffersystem. Jag velade mellan 9, 8 och 7 för det här spelet. Liksom att jag bara, alltså, när det är som bäst så är det där uppe och liksom är fantastiskt. Det är liksom en nia. Men sen vill jag inte heller liksom låta mig jag vill också titta liksom, ja, men vad är det som inte riktigt funkar, och liksom inte bara blunda för allt det där bara för att det här är den typen av spel som jag verkligen går igång på. Så att det blev en sjua, men det är ändå typ en sjua som jag verkligen starkt rekommenderar för alla som är intresserade av sådana här spel, och som en sjua som jag skulle säga att jag ändå liksom, om jag älskar det här spelet, trots att det har liksom massor av grejer som jag hoppas på, om man skulle göra en uppföljare, att man filar på så här, lite mer variation, lite mer spännande berättelse, lite mer liksom, lite mer inspirerad barndesign, såna här grejer liksom. Det hade kunnat göra detta till den här tian som IGN tycker att det är. Så att Filip, du kommer älska detta, tror jag.
Ja, men sen, precis som vi pratade om för några veckor sedan, så har det ju verkligen gått inflation i betyg. Så det är ju svårt att se betyg på samma sätt som man kanske gjorde för 10 år sedan rent av. Och jag tycker liksom att 7 av 10, det är ju egentligen ett bra spel. Det är bara det liksom att det är så lätt att det försvinner i bruset av den mängd spel som släpps idag. Jag tycker att Rise of the Ronin också är liksom så här ett 7 av 10 spel. Jag tyckte om det väldigt mycket, och precis som du kunde jag liksom känna att det fanns ögonblick där jag verkligen kände starkt för liksom de karaktärerna i min närhet. Men en annan sekund så kunde jag också vara otroligt irriterad av att liksom någon står och slår på mig.
Ja, nej, men kul. Jag är väldigt sugen på spelare, men jag trodde att det skulle finnas på Game Pass. Så det kunde liksom, jag vet inte varför jag får för mig det. Att det har varit där. Men jag känner att jag har inte tid just nu att spela det. Så att jag liksom får skjuta upp det.
Så då blir det Game Pass.
Ja, precis. För tillfället. Men jag var ju liksom sugen. Men det är liksom, det är mycket nu.
Ja, det kommer ut. Det är inte bra timing för det liksom. Men det sålde 1 miljon exemplar på ett dygn, tror jag. Jag såg någonstans.
Alltså det hade ju kunnat varit sämre timing för det om det faktiskt hade släppt i slutet av september, som det var tanken var.
Jo, precis. De skickade ju fram det, sköt fram det. Var det 3 veckor eller sånt där, va? Ja. Det skulle komma den 25 släpp, för mig.
Ja, 25 eller 24. Någonstans där i alla fall. Liksom, ja. När alla andra spel kom också. Så att det är liksom svårt. Men du borde verkligen läsa Vagabond, Oliver. Som handlar om Musashi. Alltså den är otroligt snyggt tecknad. Och det är inte så mycket anime bobas, vilket det är en manga. Och det är inte så mycket anime bobas som du kanske hade föredragit, men den är väldigt den är väldigt bra.
Alltså folk kommer ju liksom höra det och sen tro att det är sånt här jag hatar ju sån skit.
Du trodde ju att du gillade det, Oliver, från förra veckan. Du blev liksom helt förvirrad. Du bara, vad gör jag? Det liksom varit, du bara, jag bara låste upp något inom dig. Så att du kommer också sitta där typ när Xenoblade Genesis släpps och bara säga fuck yeah, och ja, det är skitbra.
Kärleken du känner till Bullet Time Boba är gränslös.
Så att det är kul att du har liksom hittat dig själv.
If you say so. Du bara 36 år. Fan hela armen alltså.
Absolut, absolut. Men jag och Amanda har ju också liksom spelat ett japanskt utvecklat spel som släpptes förra veckan. Vi har ju spelat Orbitals. Som är då, som många har då myntat det som ett Haze-like, för att det är ett co-op-spel där man liksom ser, som liksom delat på mitten, där man liksom kan, alltså jag, liksom, även om vi inte hade spelat split screen så hade liksom, så är spelet split screen, om man säger så. Det är liksom, det är ju den typen av spel som Haze-like gör, liksom att det du måste vara 2 stycken som spelar. Och du spelar sig i rymden, och man är 2 stycken syskon egentligen. Som de har liksom blivit strandsatta där. Det händer någonting i spelets början som gör att man är liksom på ett stort rymdskepp. Och man blir strandsatt någonstans i rymden igen.
Explosioner sker.
Precis, och sen så får man väl se. Vad är det, typ 7, 6, 8 år senare eller någonting sånt. Som liksom majoriteten av spelet utspelar sig. Och då liksom får man liksom flyga runt i den här... Ja, försöka liksom få fart på skeppet igen och komma därifrån av någon anledning. Vi har inte spelat så mycket, så jag har liksom inte 100% koll, för att vi var båda rätt så trötta liksom de kvällarna vi har suttit med det.
Första kvällen somnade jag, andra kvällen somnade du.
Precis.
Vi är ett starkt lag.
Men det som är mest slående med det här spelet, det är ju faktiskt hur det ser ut. För det ser ju liksom, alltså jag, inte sen Cuphead så har jag liksom spelat ett spel som faktiskt ser ut som att man kör en tecknad film. det tar inspiration från så här 80-tals anime med liksom allt det som hör till, som om man liksom spelade på ett VHS-band liksom, att animationerna är lite liksom scruffy för att det ser ut som att någon liksom har liksom tittat och spårat tillbaka det här bandet liksom jättelänge, och liksom utvecklarna själva har ju sagt att de har ju typ tittat liksom så här, hur ser ett intro ut när man sätter i en VHS-kassett liksom, och hur startar de här filmerna liksom, så har man försökt liksom animerat ut efter det, så att det är ju väldigt, väldigt, väldigt snyggt.
Animationskonsten är ju otroligt inspirerande i det här fallet. Det enda som egentligen ligger i fatet är att det också känns av ganska så tydligt när man spelade, vilket får effekten. Det känns ganska oprecist. Om vi tar till exempel It Takes Two, som förmodligen är det spel som vi tycker är roligast från Hazelight, så är det ju verkligen så otroligt tajt i allt man gör. Det finns liksom inga frågetecken någonstans på vägen, och det blir liksom inga problem. Och det är flera gånger som spelaren låser fast fel objekt med det vapen som den har med sig. Jag vet inte hur många gånger jag har blivit stekt bacon för att jag har råkat liksom stå i vägen för din laserstråle.
Mm. Ja, men precis. Så att det är liksom... Så Hazelight har ju liksom gjort sig mer kända för att, så att du spelar typ som en berg-och-dalbana, och det är liksom non-stop från start till mål. Liksom du kör någonting kanske i 10 minuter och sen har du en ny grej som kör 10 minuter. Medan det här liksom, du har ju ditt stora rymdskepp som är utgångspunkten egentligen för allt du gör. Så att när du åker liksom då ut på uppdrag, så då återkommer du till skeppet igen. Så att man liksom undersöker liksom områdena som ligger i utkanten då. Och så har man liksom då olika typer av vapen eller verktyg eller någonting sånt, så att för att lösa de här pusslen. Vilket jag känner också ganska onödigt att de har gjort det på det sättet, för att du får liksom aldrig valet att okej, nu ska vi åka hit, vi tar med oss de grejerna vi tror att vi behöver, utan det är så här, spelet säger åt dig, ta upp den här, byt till den här, följ efter den här waypointen liksom. Så att det gör ju att man har gjort ett spel där banorna är liksom lite större, men de hela tiden liksom bara pekar åt dig, gå hit, så att det känns också lite så här onödigt. Och det gör också att spelet har inte det här samma rappa tempot, utan det är liksom mycket långsammare på grund av det.
Att gå och plocka upp det vapen som man behöver just till ett specifikt uppdrag, det känns som att det bara blir ett onödigt moment. Alltså naturligtvis så kanske det fyller en funktion berättartekniskt att man går och hämtar det på ett specifikt ställe. Men samtidigt så känns det som att det tar mer tid än det faktiskt gör nytta, eller att det skapar liksom någon form av känsla. Så hade det nästan varit skönare att faktiskt ha med det redan från början, och att man då faktiskt bara behöver bestämma vem som kör vad egentligen. För det går ju ut på att man ska samarbeta. Det kan vara ett uppdrag där du till exempel har den här laserstrålen och jag har någon form av vattenkanon, och vi behöver använda dem för att kunna fixa något specifikt på en av de här stationerna.
Mm.
Och det blir liksom mest frustrerande att man ska gå och leta upp de här kanonerna igen på något ställe. Nu är vi som sagt inte många timmar in, men det är liksom någonting med tempot som kanske inte gynnar de trötta spelare som vi var de kvällarna vi spelade, med tanke på att vi också faktiskt somnade. Och jag tror att det liksom är de här mellandelarna där det faktiskt går ganska så långsamt som gör att man har liksom inte det här tydligare adrenalinpåslaget som man har i Hazelight-spelen.
Nej, precis.
Så... För även liksom när man har transportsträckor i de spelen så är de väldigt händelserika.
Ja, och att man liksom hela tiden får göra någonting nytt. Vilket säger att självklart behöver man inte göra co-op-spel liknande det, liksom alltså att vi får inte, det här har vi gjort förut, så varför skulle vi göra det här igen? Men jag vet inte, jag känner bara liksom att man har en hubbvärld att återgå till hela tiden, är lite så här att men vi kommer bara hit för att typ byta ut de här grejerna, och sen så säger hela tiden spelet åt oss att gör det här, gör så, så att det finns ju heller liksom inget utrymme till att vi liksom typ har med någonting och sen så bara, hur fan ska vi lösa det här nu när vi har de här två grejerna istället, liksom. Så att jag känner liksom att det kan ju hända att det har funnits en annan idé att göra på det här sättet från början. Och sen har man typ behövt liksom tänka om. Och sen så ligger det lite kvar sådana grejer. Det känns så i alla fall, utan att jag liksom vet det överlag. Men det, det som är det bästa med spelet just nu, det är hur det ser ut. Så det är liksom, nu tyckte jag att It Takes Two såg väldigt charmigt ut, men Split Fiction tyckte jag var fult som stryk, liksom på andra sidan. Så alltså att det här är verkligen så här ultra...
Nu när jag tänker på det vet jag inte om jag tycker att det är liksom fult som stryk, utan det kanske kändes lite mer identitetslöst.
Ja, fult som stryk.
Okej. Okay. Men alltså som sagt, Orbitals är otroligt snyggt. Det är bara det liksom att det är mest roligt när man faktiskt gör uppdragen, och i övrigt så framstår det som ganska så monotont.
Mm. Men som sagt, vi är kanske en timme in eller något. Ska vi vara typ 6 timmar i alla fall, så att det, liksom, det kan ju ändra sig såklart. För sen så kan man ju också hitta typ så här minispel och sånt på banorna som man sen får hem till skeppet, så att man kan göra grejer där också. Fylls ju på.
Ja, men det känns inte riktigt som att tempot gynnar det som det känns som att spelet vill vara.
Nej, inte än i alla fall. Och där kan man ju liksom jämföra direkt med It Takes Two. Liksom. Där var ju också vissa banor var ju ganska stora, och så kunde du göra grejer på. Liksom, så här, du kanske letar efter vissa saker, men det var ju hela tiden så att man fick utnyttja karaktärernas förmågor samtidigt som man kunde hitta lite roliga grejer att göra också vid sidan om. Som liksom var så att, åh, det här är inte så att det var kanske någonting man skulle tävla i och lik.
Snövärlden till exempel är ett perfekt exempel. Ja. Det finns så himla mycket att göra, och det känns som att man aldrig är uttråkad, även att det liksom blir det här öppna fältet där man i stort kan göra vad man vill.
Men som sagt, vi hade kanske behövt liksom sitta också längre med det liksom, bara för att låta...
Och kanske inte somnat då.
Nej, men alltså man sitter liksom ett tag med det istället för att kanske köra typ 40 minuter och sen slutar man. Men det är bara liksom initiala tankar kring Orbitals. Jättefint är det. Sen har vi ju spelat ett större spel till då, som blir det sista vi pratar om idag, och det är ju... Ska vi se om jag kan säga den här titeln. Det är The Blood of Dawnwalker.
Yes.
Ja. Var det rätt? Det känns ju fel. Och alla säger fel hela tiden, så att det, liksom, det är svårt. Så att det här är ju...
Precis, The Dawn of Bloodwalker.
Nej. Gud, jag bara, ja, exakt Amanda, rätt. Mycket bra. Men det här är ju gamla så här, Witcher 3-utvecklare som har startat en ny studio som har gjort det här spelet, och där man spelar som Hoenn, som är, ska man säga, en ny given vampyr som kämpar också för att ta ner liksom vampyrklanen som härskar över det område som spelet utspelar sig i. Och målet är då att rädda sin familj som de har tagit till fånga. Och vi har väl också alla spelat det här förutom Amanda då, som får vara på utsidan.
Varför fick jag ett stink eye?
Att du var den enda som inte har spelat det. Jag vet inte vem man... Douglas, du tycker säkert om det här skitdåliga spelet. Så vi kan... Nej, jag tycker inte att spelet är dåligt. Vem vill börja prata om...
Douglas får börja, för han har varit tyst i typ 2 timmar.
Tycker du? Jag tycker Adam också förtjänar att få ta till tala. Men jag kan börja. För jag tycker väldigt mycket om premissen för det här spelet. Det är ju ganska likt The Witcher... På det sättet att man börjar i en mindre plats på kartan för att sen kunna expandera och bryta sig ut liksom och upptäcka resten av världen. Och jag måste säga att världsbygget och känslan och allting liksom runt omkring Coen känns otroligt organiskt och välbyggt från första stund, anser jag. Det var, man var väldigt på tal om att bli insupen och indragen i någonting direkt. Så det här var verkligen ett spel som träffade rätt på alla sätt och vis för mig. Jag är också en stor The Witcher-vurmare för folk som har lyssnat på den här podden förut. Så att det här var verkligen... Man såg influenserna tydligt från utvecklarna och i vad Rebel Wolves, den nya studion, har försökt att vilja göra och skapa. Otroligt bara spännande från första stund. Och jag har egentligen inte hunnit så här superlångt i det här spelet för att jag jobbar på helgerna och ja, barn, så att jag har ändå försökt att spela så mycket jag bara hunnit varje kväll, och ändå kom en bit efter också själva prologstället, men jag måste säga att själva inledningen träffade verkligen rätt på alla sätt och vis, och även här blir man ju också introducerad för det här nya tidssystemet som har tagit liksom spelvärlden mer eller mindre med storm, och brytit upp många konventionella regler om hur ett rollspel är uppbyggt och tänkt att vara. Tror det kommer influera en hel del framöver också i det här tidsaspekten. Som egentligen inte stressar en på det sättet, men tid är en valuta. Och det tycker jag har varit ett hela, himla intressant koncept som också driver huvudberättelsen framåt. Men jag vill gärna höra vad Adam har att säga som har hunnit lite längre in i det.
Ja, för att förtydliga. Spelet utspelar sig i en dal. Vad heter det? Singo någonting? Nej. Någonting med blod.
Valle Singo.
Ja.
Där man odlar apelsiner och gör en väldigt god dryck.
Ja. Nej, men,
det är blodapelsin, ja.
En sangora eller något sånt, jag kommer inte ihåg. Och det är en isolerad dal uppe i Karpaterna, 1400-talet. Och ungefär 2 år innan spelet börjar, så under pesten så kommer det en gäng med stygga vampyrer. Och störtar den kungen som härskar där och tar över dalen och säger liksom: hej! Om ni gör vad vi säger så skyddar vi er från pesten. Så invånare där får dricka deras blod och det skyddar, liksom gör att de inte blir sjuka och sådana saker.
Ja, de koloniserar dem i princip.
Ja. Mm. Ja.
Och människorna blir i princip boskap då för att de ska kunna få ha liksom oändlig tillgång med blod.
Mm.
Vilket liksom ger spelet en ganska så här intressant vinkel redan där. För att det blir så här att okej, men pesten försvann och de har liksom inga sjukdomar längre. Och typ, alltså de som växer upp i det här liksom, den här delen av världen då liksom är friska.
Mm.
Sen så är det ju såklart inte så här en dans på rosor och att det inte skulle finnas några form av liksom systematiska problem heller, men liksom bara liksom den aspekten att okej, men vi fick bort en väldigt liksom allvarlig sjukdom som drabbade liksom den här delen och den är borta liksom, samtidigt som vi då har de här vampyrerna som liksom då livnär sig på människorna och liksom gör alltså i princip har förslavat dem till, på sätt och vis då.
De är relativt liksom säkra, men de lever under förtryck i Valle Sangora, ja, som det heter.
Jag tycker det är intressant att...
Det var precis det jag skulle säga, att Valle Singo hette egentligen det.
Singo, ja.
Jag tycker det är intressant att spelet utspelar sig i liksom en alternativ version av vår egen värld. Alltså, kristendomen finns där, det finns judar, det finns muslimer, det är liksom kyrkorna... De här vampyrerna har gått in och liksom börjat måla över så här, kristen konst i de olika kyrkorna. Och liksom ersatt det med deras egna narrativ. Och de tas emot som de här... De får folk liksom att behandla dem som helgon. För att de kommer här liksom bota alla sjukdomar och grejer. Det är väldigt så här Midnight Mass över det.
Nej, men verkligen. Jag tycker den häftigaste
är att
bara man tar upp världskarta. För där har de ju målat liksom sig själva i så här härliga liksom skepnader av sig själva. Liksom. Ja. De dricker blod och alla är glada och sådär. Men det ser fridfullt ut. Och sen ser man en riktig version av alla de vampyrerna och Brensis och sådär. Man bara, wow, de här är lite läskiga.
Ah.
Ja, Brensis, det är liksom som... Det är typ... Alltså Dracula kommer och liksom koloniserar Europa på något sätt. Liksom bara raderar all kultur, raderar all religion och ersätter dem med deras egna narrativ.
Mm.
Och styr med järnhand, det gör de liksom. De har liksom så här trupper som patrull. Och, liksom, och grejen är ju också det, för att det som är så unikt för Coen är att han är en så kallad Dawnwalker. Då. Han blir inte sjuk av solen, kan man väl säga. Han liksom tål det. Och det gör ju då att de här andra vampyrerna, de gör inte det. Vilket gör att de måste ju också typ kontrollera människorna som håller liksom ordningen under dagen. Också. För att annars är det liksom, annars är de ju då så att säga bara ett hot under natten. Och det liksom, det kan man ju arbeta runt då. Så att det gör ju också att de här liksom kungens armé sedan tidigare då liksom, liksom håller då ordningen på dagen. Och liksom är ganska brutala.
Mm.
Med det.
Ja, men det... Ja, förlåt Adam, fortsätter.
Nej. Jag har tänkt gå vidare liksom det här med just det här med att han är en Dawnwalker. Det, när det blir dag, Coen, han, då är en människa också.
Precis, det var det jag tänkte säga. Det är inte det att han är en vampyr som tål solljus. Han förlorar han sina vampyregenskaper på dagen.
Ja. Ja, och så det, man har typ 2 olika character builds i princip. För man kan ju fortfarande använda typ svärd och sådana attacker på natten, men då har man också vampyrkrafter. Men på dagen, då har man inte, då kan, har man inte tillgång till de vampyrkrafterna, men då kan man använda blodmagi istället. Som i sin tur har sin egna narrativa koppling till det här. Och det mest intressanta som Douglas nämnde, det tycker jag är tidsaspekten, att tiden avancerar när man gör saker. Så när du gör en quest så avancerar den ett visst antal block av tiden. Så det är typ 8 block på dagen, 8 block på natten.
Och sen har man då liksom 30 dagar på sig att rädda sin familj. Så att det liksom finns ett så här bäst före datum redan från början. Då. Så det gör ju precis som Douglas sa då, att tiden är en resurs. Och att man liksom hela tiden måste avväga då, vad vill man göra. Också det att levla upp sin karaktär, liksom då placera ut sina skill points, tar också tid. Vilket gör att, okej, men du vill bli starkare, ja, men då får du offra tid. Du vill göra de här, du kommer aldrig kunna göra allt under en genomspelning. Liksom, du får liksom själv avgöra då vad du ska lägga tid på då, och hur du vill avancera. Och sen så beroende på då vad du hinner göra med innan de här 30 dagarna har gått, då, så kommer, antar jag att det kommer att påverka slut.
Jag tycker att designen i spelet är väldigt smart ekonomisk design, för det märks liksom att okej, det är den här studions första spel. Ja, nej. Var det de som gjorde nej, det var inte Fool's Theory som gjorde The Thaumaturge. Just det. För det blir två olika studior som av folk som lämnade CD Projekt Red. Så det här är deras första stora spel. Och de hade liksom inte resurserna att göra ett Witcher 3 stort spel. Så de designade det här väldigt intressant, med att spelvärlden är inte lika stor, den här dalen är inte lika stor som till exempel hela Witcher 3. Och det är inte samma mängd quests, men man kondenserar ner det till att liksom, okej, du har de här mängderna saker att göra, och tidsaspekten i sin tur, det är svårt att sätta ord på det, men de gör väldigt smarta val för att göra innehållet intressant, med just att man får göra val, och spelet är tight designat kring den aspekten. Och jag tycker också om hur många quests faktiskt är kopplade till varandra på olika sätt. Så till exempel, jag gjorde ett sidouppdrag i stan där jag hjälpte en karaktär i den kriminella undervärlden. Och det valet att hjälpa den karaktären har påverkat 2-3 andra quests. Och gjort olika val och dialogval och låtit mig komma runt konflikter i de questlinesen. Samma sak liksom att, den här aspekten har Cohen sett. Då kan han kommentera och prata om det i en annan questline som är relaterad till det. Till exempel, som bara, jag vet vad den här saken är. Den här påminner om det här andra stället jag var på typ för 3 dagar sedan. Liksom.
Alltså spelet är väldigt öppet i sin struktur. Alltså det är nästan lite så här RPG Breath of the Wild. Att du liksom, du får själv välja hur du vill liksom tackla den här världen. Och beroende på liksom, jag vet att många liksom kritiserar den här tidsaspekten, men samtidigt känner jag att oavsett vad du väljer att göra i spelet, så känns det inte som att du slösar tid, för du får någon form av belöning av det. Så även om du gör liksom de här typ, vad ska man säga, mindre liksom, om man tar ett fiendeläger eller att du liksom räddar någon stackars random människa som har blivit bortförd av soldater på vägen, så får du ändå typ skill points, eller du kanske tar lite influenser från vampyrernas hållning på världen. Så att det liksom, det känns aldrig i alla fall som att du bara slösar bort tiden du lägger.
Nej, du får just aldrig starta på.
Förlåt, Douglas, säg.
Nej, jag skulle bara säga att du får ju som aldrig på ett par liksom gråa skor alla liksom Ubisoft, utan om du inte vinner skill points som du säger, så du kan också vinna kunskap. Så här, ditt mål är att ta ner vampyrerna, och liksom, hur gör du det på bäst sätt? Ibland är det bara att göra ett uppdrag så att du får den här kunskapen om att okej, dit borde jag gå för att det kommer gynna mig på det här sättet. Att du bygger både Coen som karaktär, men också dig själv som spelare, i att liksom värdera. Du känner dig väldigt nära Coen, tycker jag, rakt igenom.
Ja, och sen gör man liksom typ en liten sån här Assassin's Creed plupp på kartan. Liksom man räddar några fångar. Ja, den här fången, han är en skilltränare som jag kan liksom använda för att avancera och lära mig nya skills. För att allting är inte öppet i skillträdet från början. Många saker måste man antingen hitta genom storyn eller hitta genom böcker och texter som man kan liksom få som belöning eller köpa eller liknande. Så även om man liksom får massa skillpoints så är det inte säkert man kan låsa upp det man vill direkt, utan det är liksom okej, vart kan jag hitta den här grejen? Vart kan jag få den grejen? Och den här svärdskillen för att kunna få upp skada på mitt svärd, det kan jag köpa från den här tränaren till exempel. Så det finns, spelet ger en alltid någonting, vare sig det är en liten story-snutt. Det är ungefär som den här stekpanne-questen i Witcher 3 som alla pratar om när de pratar om Witcher 3. Det är som alla de här siduppdragen har en liten stänk av stekpanne-questen i sig.
Det är
som, jag rensar
där. Det är lite... är lite svårt att hålla reda på allting. Jag tycker att journalen är inte tillräckligt
journalen
bra.
Är inte den tydligaste. Jag önskar den var lite mer segmenterad så det var lättare att hålla koll på saker.
För det tog ändå mig liksom ett tag att komma in i liksom hur systemet fungerar. För att när man väl, liksom, efter att du är klar med prologen och får liksom komma ut i den öppna världen, så får du liksom ett... För du träffar en, liksom typ din, vad ska man säga, din närmsta vänner. Eller liksom, vänner, liksom, typ kärleksobjekt. Anka, liksom.
Mm.
Och nästa quest från henne, det känns liksom det här liksom naturliga steget att ta för mig. Mm. Det är liksom ett quest som rör henne. Men det är liksom för svårt,
ja, det är ett högre för att göra det
på en
quest.
Gång. Mm. Precis, vilket gör att jag fastnar väldigt mycket liksom i vildmarken. För jag tänkte, okej, men om inte jag är redo för henne, då vill inte jag gå in i den stora stan än heller. För där lär det ju liksom vara ännu svårare då. Så att jag var ju väldigt fast ute i vildmarken ett tag och bara så här är ett till fiendeläger. Det var det jag skrev till er. Liksom. Jag bara, det här känns verkligen som så här att de har byggt systemet kring att ta liksom typ The Order i de senaste Assassin's Creed. Liksom. Att, och vilket det är, även om det är gjort också på ett bättre sätt än Assassin's Creed. För Assassin's Creed är liksom, det är liksom en sidogrej som du typ kan göra. Medan här bygger ju spelet på det. Så det är liksom redan där är det liksom bättre. Men det var också så här typ att även om jag då hade de här typ questmarkörerna eller liksom så att det här är typ ett djupare quest, så kanske det låste upp bara så att om man gör de här tre fiendelägen, gör de här tre. Så att jag var ju typ spelat en så här 10 timmar och liksom är på dag 8 och bara såhär, var är alla de här fantastiska sidequesten folk pratar om? För jag har typ inte träffat på några sådana sen prologen, vad är det alla pratar om?
Du har bara gått
så.
Lite shrine
efter
vänta.
Anka hela tiden.
Ja, men, och sen har jag ju lagt väldigt mycket liksom, poäng på Coen, vilket också har tagit, så att flera dagar har ju gått liksom åt att göra Coen bara bättre.
Mm.
Så att därför ligger jag ganska högt i dagantalet, men jag har inte gjort, jag har bara liksom tagit ut en av liksom de stora liksom baddiesarna.
Mm.
Men som jag har förstått det, jag pratade med Adam innan vi började podda, att jag har hört folk som har klarat det här och haft 10 dagar kvar. Så att den här tidsaspekten är mer stressande när man hör på pappret innan man börjar spela, när man börjar spela, wow, jag vågar inte göra någonting liksom.
Mm.
Men man kan nog ta det med ganska mycket ro. Vill du liksom fokusera på att skaffa mycket allies eller mycket liksom din equipment eller skill points, då att du gör dig själv starkare. Det är lite upp till dig, men du kan i regel plocka upp typ det mesta, men inte allt. Och det får man liksom köpa tidigt.
Det går men att det verkar optimera vara ganska bra. Och jag är en sån som, till exempel, jag levlar upp, men jag typ passar på att levla upp om det är typ, jag har typ 2 timmar kvar, 2 block kvar på den här natten. Och jag behöver liksom inte springa till en quest just nu, eller jag vill inte liksom göra en quest och mitt i byta till dag eller något sånt, men då levelar jag upp 2 poäng till exempel. Så jag optimerar liksom ganska mycket min tid, och det har gjort att jag har låst upp väldigt mycket. Jag har dödat de här tre lordsen, jag har låst upp bland den bästa gearen och det bästa svärdet. Jag hoppas det är bästa svärdet, för jag gjorde mycket jobb för det.
Jag tycker det är inte, för att jag gjorde ett quest inne i staden Svartrau och hamnade in i den där stora kyrkan, och där var en av de här liksom nyckelvampyrerna som man ska döda. Och questet jag var på uppmanade mig då liksom att håll dig uppe här liksom på de här byggställningarna här uppe där de inte ser dig, och samla in den här informationen du behöver. Och jag bara råkade ramla ner. Och så hamnade jag i en bossfight med den här karaktären. Och jag bara, okej, nu kommer jag åka på däng, jag är inte förberedd för detta. Men jag bara, alltså, jag klarar mig ändå rätt långt. Jag bara, vänta lite nu. Jag vet inte om jag vill döda den här bossen på det här sättet liksom. Så jag laddade om checkpointen, men jag tänkte liksom att jag hade förmodligen kunnat ha ihjäl henne i det ögonblicket. Jag tycker att
det finns många sätt att tackla de här questen också på, så överraskande nog.
Ja, så du kan ju hitta de här bossarna ute i världen när som. Ja. Och liksom bara, så som du sagt, bara råka ramla på dem och ha ut dem.
Mm.
Det är liksom, det är upp till dig om du vill göra det eller inte.
Jag tycker tidsaspekten är nog det som jag tycker är mest spännande, alltså bäst implementerat, liksom smartast designat, för att det gör att, alltså dels bara det liksom att tiden inte går om du bara liksom lallar runt i en skog liksom, utan du vet alltid, spelet säger åt dig liksom hur mycket tid som behöver investeras för varje liten grej liksom. En skill visar hur mycket tid som krävs för att för att låsa upp den. Och i quest så kommer det stå liksom, det här questet, ifall du gör nästa steg här, kommer det göra 3 block eller bla bla. Så att du är liksom i fullständig kontroll över hur din liksom, som sagt, tidsresurs används. Men en rolig effekt det här, hela det här systemet har haft på mig, är att jag känner mig väldigt befriad av det. För att i andra sådana här spel så blir det liksom att jag känner mig, jag måste göra allting på kartan som finns här måste jag göra innan jag kan gå vidare liksom. Och det blir liksom att jag minmaxar, precis som jag gjorde nu Onimusha liksom. Och det förstörde min upplevelse lite. Jag kanske borde ha ignorerat vissa av de här grejerna. Och här nu när jag vet liksom att jag kommer inte hinna göra allting i spelet, vilket gör att jag pillar inte upp kartan och liksom systematiskt bocka för allting som finns på kartan, utan jag gör vad som organiskt presenteras för mig medan jag spelar, vilket jag liksom, ja, det är befriande upplevelse liksom, att jag behöver inte stressa över att detta inte är gjort så, att detta behöver göras och detta, utan jag gör vad jag tycker är liksom mest rimligt rent liksom i storyn just nu. Och sen får det liksom bli som det blir.
Karthat.
Vad sa du?
Vi känner nog till ditt karthat.
Ja, men alltså, kartpluppar är ju fan det värsta som finns. Så, liksom,
jag tänker
just
mest på när vi spelade Mario Party och du höll på att bli tokig på mig för att jag kollade kartan.
Du är helt bara oblivious till min stress.
Amanda stod 2 steg från stjärnan och kände att det var en bra tillfälle att ta upp kartan och titta för säkerhets skull vart hon var någonstans.
Jag får mig tänka på den här Silent Hill 2 mimen. Man tar 2 steg, kollar kartan, 2 steg, kollar kartan, 2 steg, kollar kartan.
Jävlar. Jävlar vad mycket jag hade kollat på kartan i Silent Hill 2, alltså helvete. För man får ju statistik på det när man reklamspelet, hur ofta man tog upp kartan. Alltså det var ju ett absurt mycket att titta på den.
Jag ska skicka det klippet till dig, Douglas, för att vi var på våran så här stream. Och vi hade dragit över på tiden på det här jävla Mario Party. Och jag är precis före Amanda, liksom i turordningen. Och jag bara, åh gud, kom igen! Jag bara klickar förbi allting fort som fan. Jag bara, kör, kom igen, gå! Och jag kommer förbi den här liksom butiken där man kan köpa grejer. Bara, nej tack, bara klicka bort det fort som fan. Jag bara sitter där. Och så kommer Amandas tur. Och så går det typ 4-5 sekunder. Och så trycker hon upp kartan. Och jag bara, fan! Alltså du gör detta för att reta specifikt mig liksom.
Alltså det här är ett sånt här läge där jag är aningslös. Som Jimmy har sagt. Jag tänkte inte dugg på liksom att det var någonting som skapar frustration. Utan det var så här, just det, jag behöver kolla den här grejen. Oliver bara,
but you're busting my balls. Vem kollar kartan i det här spelet? Någonsin. Men ja, skitsamma. Tidsaspekten har gjort att jag liksom bara släpper tyglarna lite och bara liksom, jag gör det som bara, det som dyker upp liksom. Att jag behöver inte jaga allting, utan liksom jag kan vara mer selektiv.
Sen,
vad tycker ni om
det är så kul liksom?
Ja. Vad skulle du säga, Oliver?
Oliver, vad ska du säga, Oliver?
Jag tänkte gå vidare till en annan grej. Vill du säga
jag
något om tids?
Jag vill haka på sen. Mm. Men Adam var också sugen.
Mm-hmm. Ja, men Douglas, du kör du först.
Ja.
Okej, jag har 2 saker. Tidsaspekten. Ja. Jag tycker det är befriande för mig också. Jag gillar ordning och reda, men det är befriande i det här spelet med. För att det blir så himla enkelt att rollspela Coen. Det blir så himla så här, vad skulle min Coen göra nu? Ja, han skulle göra det här. Och sen kan man, som du säger, strunta i det andra. Och det är väldigt skönt. Liksom. Det är klart att det finns punkter så här, det här är lite nyfiken på att se vad det innebär. Men sen vet jag inte om jag kommer fullfölja den linjen sen. Men okej, okay, min kung skulle agera så här i det här tillfället. Och sen så liksom bara behöver man inte spela 100 timmar utan det räcker med 30. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt skönt. Och
ja.
Igen, när det här spelet kommer ha fått lite tid och funnits ute ett tag och folk börjar avsluta det och så vidare. Och sen kommer man prata om det här spelet med andra. Förstå hur många olika berättelser man kommer kunna höra kring det.
Precis.
Och saker man inte har sett. Och anledningen att återvända kanske bara så här, det här måste man bara se, för den här liksom subplotlinen har ingen upptäckt förutom några få, och den verkar vara helt fantastisk. Sådär.
Mm.
Sådana så här, det är det jag hoppas på, att det inte kommer vara världens bästa spel, men som jag också pratar om, att jag hoppas det blir verkligen en kultklassiker, för det känns som att det har fog för att kunna bli det.
Precis, för man snackar i jättemånga sådana här typer av spel, liksom att ingen spel, liksom spelsession är en andra lik. Det är bara att alla gör ju typ samma uppdrag fast i olika ordning liksom. Men här är liksom att det eller i och för sig, ingen av oss har klarat spelet än, va?
Nej, jag är den som är närmst.
Ja, för det kan vara så liksom att det kanske är väldigt överdrivet. Man kanske hinner med typ 90% av det. Och då är det ju liksom en annan sak. Men om vi säger typ att man i genomsnitt bara hinner göra 60% av questsen som finns, då är det liksom en ganska stor andel. Liksom, det kommer vara quest som en av oss har spelat och ingen annan har gjort. Så att, ja. Adam.
Ja, men sen tror jag också beror på vilka ordning också. Ja, exakt. Adam, du kommer inte få prata mer. Nej, men alltså, just med att beroende på vilken ordning man gör questen också i, så är utfallet olika. Och sen så finns det ju faktiskt tidstjuvar i spelet också. Alltså inte någon så, alltså men typ så här, jag har någon gammal gubbe till jag kan gå en gång om dagen.
Mm.
Som tar ett block i tid för att jag ska lyssna på honom. Liksom, det behöver inte jag göra. Eller typ, jag var i någon sjukstuga häromdagen och så här, hjälpte till att ta hand om någon sjuka där. Vilket jag inte heller behöver göra. Men det är också en tidsslukare. Så att alla sådana grejer kan du också skippa. Och där blir ju också så här, ett moraliskt val för dig själv. Så här,
har jag tid jag med så det här?
Ja, men så här? Är jag så inpräntad nu mot mitt mål så att fuck you? Liksom.
Mm.
Jag har till och med börjat att så fort någon begär pengar av mig för att de ska ge mig information, så bara slänger jag pengar på dem. För att det liksom tar mindre tid. För att jag har ganska mycket pengar. Det är inte Star Wars-problemet här. Liksom.
Inte som Circle.
Så, vad skulle du säga, Adam?
Nej,
precis. Jag är bara riches!
Det jag tänkte prata om är stridssystemet.
Mm, det var det jag ville fråga om också. Vad tycker ni om det?
Jag tycker om det, men jag känner att jag är mer intresserad av att se hur version 2 av det här systemet är.
Är lite där också.
Ja, för annars, för det har ett riktningsbaserat system. Så till exempel, man har blockknappen. Om man bara håller inne block så kan man blocka alla attacker. Men då går åt stamina. Men om man tajmar riktningen, beroende på vilken riktning de anfaller från, så om man svingar från höger och du blockar mot höger i rätt timing, då spenderar du inte stamina. Och får man in den här flow-staten, så liksom bara kling, kling, hugg, kling. Så liksom kan man hålla uppe tempot i det. Och jag kände liksom det var väldigt beroendeframkallande när jag liksom slogs mot typ 3 pers. Och liksom, det var liksom verkligen parering, parering, hugg, parering. Och så kom det en av dem från vänsterflanken. Jag parerar, kontrar honom, fortsätter med ett huvudmål och sånt. När man är i den liksom stunden, då känns det bara, det här känns fucking nice. Mm. Sen är det... Det fortsätter så ett ganska långt tag. Det är typ när man väl låst upp typ fler abilities så man kan göra olika attacker, som till exempel att gå och hugga, till exempel göra en attack som stunnar om några sekunder, eller en attack som tar en area of effect och gör skada och sådana saker. Det dröjer ganska länge när man låst upp tillräckligt mycket för att använda det ofta. Men så det drar ut lite på tiden innan man faktiskt får några roliga leksaker. Men annars så tycker jag att systemet i sig är väldigt intressant. Och jag vill se vad de kan göra mer med det i en uppföljare.
Ja, det påminner lite om Kingdom Come Deliverance.
Ja.
Fast i tredje person istället för första.
Mm.
Och jag gillar också stridssystemet. Jag tycker att det är en ganska bra liksom, take på att liksom kunna vara mer aktiv i det än att liksom bara sitta och buttonmasha hela tiden.
Mm.
Men fienden har för mycket HP.
Ja, jag skulle säga det. Det är vad som förstör striden för mig. Liksom att varje fiende tar typ 30 slag och slår sönder. Och det kan vara det liksom att jag är... Att jag alltid lyckas finna mig på ställen där fienden är överlevlade. Och jag liksom bara slår och slår och slår och slår och slår. Men jag bara, alltså... Ge mig en perfect parry och sen bara döda dem direkt. Liksom. Jag vill bara bli av med den jävla vargen liksom. Och jag tycker liksom att jag gillar också det här riktningsbaserade. Det jag tänkte på var For Honor, för jag har inte spelat Kingdom Come Deliverance. Men det är spännande. Men sen liksom när jag, det dröjde inte länge innan jag kände att men jag kan liksom parera allting det här spelet slänger på mig utan problem. Och det är inte lika stimulerande längre efter ett tag. Liksom. Och det bara blir liksom att jag bara väntar på att de ska slå. Och så hugger jag. Och så tar jag bort en tjugondel av deras health bar. Och jag bara, det här är inte så jävla roligt längre. Liksom. Så att det är en av de största liksom grief pointsen för mig just nu med spelet. Det är bara liksom att jag har inte roligt när jag slåss i det här spelet längre.
Nej, och jag har liksom en skill så här typ att om jag liksom parerar med rätt riktning så kommer min liksom, om jag fyller upp med en attack åt rätt håll efter det, ja, så gör jag en critical hit. Ja. Och då tänker man, fan vad bra, det kommer det gå fortare att döda dem. Ja, det är inte mycket alltså. Så det är liksom,
nej, precis, det är det jag menar. Man, liksom man att, tänker att en sån critical hit borde liksom, han borde vara död nu. Men nej, det är liksom 7% av hans hälsa eller någonting.
Ja.
Så det är lite. Hur viktigt är det att uppgradera sitt gear och sånt? Gör det skillnad, ni som har hunnit lite längre?
Ja, det gör skillnad. När man får de här gear med perksen så kan man inte leva utan dem. Till exempel, den gearen jag har nu som liksom själv helar vampyrkoen, liksom de segmenten har i liven. Mm. Så länge jag har liv kvar i ett segment så själv helar den, till exempel. Så länge jag undviker liksom attacker. Och så de här perksen som liksom hjälper dig liksom rikta. Till exempel, ja, jag får 20% mer skada med svärd. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Så gearen när de blir högre klass och du får fler perks. Och så liksom kan du lättare liksom rikta in det till en spel så de gör mer nytta. Så gear är viktigt.
För jag kan ändå köpa det i början, för du kommer ju ut med ett slött liksom järn, alltså träningsvärd och typ bomullstraser på det. Det är klart att då tar det tid att slå ihjäl den också. Så.
Ja. Det gör inte spelet några tjänster att jag hoppar direkt från Onimusha som har liksom årets bästa strider till detta. Och jag vet att många säger bara, men det är bättre strider än i Witcher. Och jag bara, jo, i ett vakuum är det, men samtidigt känner jag inte liksom att jag var lika, att man behövde slå varenda jävla necker typ 37 gånger. Varenda necker och drowner.
Nej.
Så det är liksom ett steg fram, ett steg
bak. Fiender i Witcher.
Ja, men det också.
Är inte så kast som alla säger heller.
Witcher stridssystemet är väldigt monotont. Nej. Det funkar, men
Douglas,
jag har aldrig behövt göra något mer än att slå och dodga. Jag har aldrig behövt göra något mer.
Douglas, om du tänker så här, att det här är hur folk tycker att Witcher 3 är dåligt, så är det ännu sämre egentligen. Nej,
jag spelar Skyrim, men det är inte intressanta strider. Det är väldigt spelbart, men det är liksom inte typ Jedi Survivor strider eller något sånt.
Jag tycker det funkar. Nej, det är inte, alltså, Cyberpunk har ju roligare strider än vad Witcher har, om man ska kolla på CD Projekt Red grejer. Men jag håller med Douglas, jag tycker inte att det är, jag har aldrig haft några problem med striderna i Witcher. Jag tycker att det är ju inte höjdpunkten med spelet på långa vägar, men det har aldrig varit liksom att jag bonkat huvudet mot väggen och bara, fy fan vad jag hatar detta. Medan här är liksom att jag bara, det tar aldrig slut. Men vi har ju typ knappt nämnt vampyrgrejen. Och det är också liksom, tillsammans med tidsgrejen, tycker jag att vampyraspekten med spelet är en av de coolare grejerna. Och då var så här, verkligen så här, what the fuck moment, när man inser att om man är hungrig nog så kan man råka ha ihjäl NPC:er i dialoger.
Det är coolt.
Det är ifall
jättenoga med att alltid hila upp mig innan en strid
alltid
är slut.
Alltid hila upp innan man pratar med folk.
Ja, men inte, precis, för att, så att är du på liksom sista blocket av liv för Cohen, då kan han inte alltid kontrollera sig själv och kommer därför typ äta den han pratar med.
Dialogvalen blir annan, liksom give in to the hunger utan att du hinner reagera.
Precis.
Ja, det var så coolt
och det valet gången. Och det valet finns också oftast liksom annars också. Ja. Alltså du kan liksom också välja så här give in to the hunger om du liksom pratar med någon som du inte tycker om. Så bara, men fuck it, jag kan liksom käka upp honom.
Men då är det
men det finns en annan del också. För ibland så har du tid på dig vilket dialogval du får välja. Mm. Så att det kommer ut en liten mätare, så kanske har du två val. Och ibland så kan även liksom det då rätta valet bytas ut en liten kort sekund över give in to the hunger. Så att det är också liksom, måste man väldigt noga när man trycker sitt val. så att man inte råkar äta någon. Och det är liksom en, och jag känner väl lite så att de kunde ha lekt ännu mer med den delen, liksom att du är en vampyr, liksom att du är en ny vampyr dessutom och inte riktigt kontrollerar dig själv. Mm. Men som sagt, jag är också väldigt noga på att liksom se till att jag kan käka på fienderna innan jag måste prata med någon när man är i strid då. För att en av Coens attacker liksom under striden är också det att man hoppar på dem och tar en liten bit av halsen på dem.
Ja, då får man tillbaka liv.
Ta sig ett snack.
Jag tycker det är en cool aspekt. Jag provar liksom att äta upp anka en gång. Jag bara, valet finns där. Jag bara testar och så bara, jag laddar om den.
Dog hon?
Hon dog.
Okej. Visste inte det var möjligt.
Och det är väldigt smart, för storyn är liksom, den här storyn och världen, den är väldigt modulär. Så man kan liksom bara, den här karaktären är borta nu. Och då är liksom, plotlinen är borta. Men du kan ju fortfarande slåss mot Brensis.
Mm. Så, det är nästan lite, det är lite immersive sim över det.
Ish. Ja. Det är väldigt strukturerat och stelt immersive sim, men ja.
Och man kan, alltså som jag förstår det, kan man spela som liksom the worst vampire in history. Alltså du kan ju typ bara äta upp alla i hela stan och bara välja att vara liksom en absolut menace. Det gör man inte.
Tyckte
man
det lät som att det var det som Adam gjorde.
Ja, jo, men han skulle lära dig tillbaka save point.
Fegt.
Jag var bara liksom, okej, vad händer för att man kan liksom även när man bara pratar med folk liksom går runt med dem, du vet, följa karaktär, dialog, så kan man ju liksom i vampyrform bara hålla in en vänster avtryckare och bara carnivore, liksom voracious bite.
Ja, och det kan man ju liksom käka liksom djur och allting och sånt också, bara liksom för att fylla upp ditt liv.
Så jag antar att man kan att liksom spela som att man aldrig dricker människoblod liksom. Att man bara dricker djurblod.
Lycka till att överleva.
Mm. Ja, och sen har du ju också perks för att liksom du får buffar om du äter människor eller djur. Till exempel.
Ja.
Men jag önskar att de hade gjort lite mer med vampyrgrejerna, för att nu när jag äntligen har kommit till stan då, och liksom man, för att en grej man också är som vampyr, om man liksom face shift, så att liksom, du liksom flyger fram som ett rökmoln liksom. Kan du liksom springa över hustaken, så känns
abilityn från Dishonored.
Blink från Dishonored, precis. Och det gör liksom att du kan liksom springa över tak. Jag önskar att man liksom hade utvecklat ett lite större stealth system för att det är jävligt coolt, för att jag har också en perk som gör att jag kan liksom, om jag sitter på ett hustak så kan jag liksom sikta in på en fiende och sen liksom flyga ner på dem och typ äta upp dem. Precis, men det finns liksom egentligen inget riktigt ställt system i spelet. Nej, jag önskar bara att jag hade kunnat...
De antyder liksom typ att man nästan kan göra det. För att man kan liksom ta den här biten på en karaktär och så kan man liksom suga blod tills han svimmar. Men alla omkring hör och ser vad som händer. Så det finns liksom ingen poäng till det.
De ser liksom Coens lilla häl sticka fram bakom en husvägg och dömas. Där är någon! Så det är sällan jag liksom lyckats göra det heller, men liksom just det att man kan vara på ett hustak och sen typ bara flyga ner på dem och liksom typ instakilla folk, det tycker jag är väldigt kul. Så det är synd att liksom inte det är ännu mer mer stealth.
Ja, det hade varit skitcoolt om det fanns stöd för mer stealth gameplay liksom. Det har varit ett par gånger jag har försökt smyga fram på folk, men
ja, det är en av sakerna jag vill se utvecklat i en uppföljare liksom. För de har ju antytt att de vill göra uppföljare, för de släppte ju en trailer liksom som är Coen i nutid, och jag bara fuck me, om de skulle liksom kunna köra serien hela vägen tills dess, det hade varit coolt.
Men det hade varit spel var nutid.
Ja, men det är typ det jag känner är så här mest intressant med liksom, om det här blir, nu har det ändå, jag tror jag hade inte sålt över 1 miljon exemplar redan.
Ja.
Har jag sålt
bra. Att det liksom blir en serie, för just det här att för en grej som är som jättehäftigt med Assassin's Creed, det är just det att vi får uppleva olika tidsepoker. Och något som är så intressant då med Dawnwalker är det att vi kan faktiskt följa samma karaktär genom de här olika tidsepokerna. För att ett av mina favoritslut i ett spel någonsin, det är liksom Castlevania Lords of Shadow. För att det visar sig sen att den karaktären som du har spelat blir Dracula. Och att twisten i slutet är att du är i nutid. Liksom, det är liksom kyrkan som typ spelet slutstrid utspelas i, den sitter liksom du på tronen på liksom, och typ var, du har liksom varit nere att vala och så är det nu till det tycker jag så jävla häftigt.
Ja, sen kom uppföljaren men bara, ja, det var inte lika häftigt längre.
Nej, men jag har inte spelat uppföljaren. Så att jag vet inte, men just där och då var det liksom skitcoolt, ja. Och liksom bara det att vi skulle kunna typ, alltså jag skulle inte säga liksom att Dawn Walker 2 är liksom utspelar sig i nutid, men liksom så här spola fram 200 år.
Ja.
Och liksom, och vad kommer det hända med Coen? För att det finns en vampyrkaraktär som man får träffa på i spelet som har varit ja, men liksom, exempelvis. Men liksom att, för att det här utspelar sig ändå rätt så tidigt.
Mm.
Men för det finns en vampyr som du får träffa på i stan då, som har varit vampyr mycket längre. Och han liksom så här att, han är då en snäll vampyr som inte liksom käkar människor och sånt. Och han liksom känner typ så här att ju äldre jag blir, ju svårare att hålla emot. Det och liksom, hur skulle det kunna påverka?
Jag fuckade
liksom
hans questline, kan jag säga. Det gick inte bra.
Det var för övrigt när jag kom till honom som jag insåg att jag är en sån jävla piece of shit för att jag har ätit hur många människor som helst redan. Alltså, alla de människorna var svin, visserligen. Liksom, men ändå, fan vad jag har liksom fistat på människoblod. Och det var liksom en kul så här eye-opener för mig när jag träffade den här karaktären som har varit vampyr typ 300 000 gånger längre än vad jag har och aldrig liksom gett in för den här hungern.
Alltså, det dröjde till Vampire Level 6 innan jag upptäckte, vänta, jag går upp i Corruption när jag äter folk. Det kanske inte är bra att göra.
Jo, men det är bra.
Du behöver ju också gå upp i Corruption för att låsa upp fler.
Ja, jag vet. Men samtidigt bara, påverkar det storyn? Jag vet inte än. Jag bara,
ordet men corruption låter ju lite läskigt.
Exakt, men skjuter jag mig själv i fot. Fast samtidigt, man får ju om man läser en läskig spellbok så får man ju liksom ondskefulla syner också.
Oh. Ja, det är fan obehagligt när de dyker upp. Alltså man bara, helvete. Oh. Men jag käkar ju bara på folk i striderna och de dör det ändå. Så att, men jag har liksom aldrig liksom bara på intet ont anande människa bara hoppat på liksom och tuggat på dem. Liksom.
Och då har jag vakter. Folk som, ja, alltså hostile
ensamma
människor.
Ensamma kvinnor på stan.
Nej. Nej, men jag håller med Jimmy, men det är väldigt Douglas.
Nej, kör. Skulle hålla med.
Jag vill bara säga att jag håller med, att det är väldigt spännande liksom att föreställa sig vart, om man skulle göra detta till en serie, vart man kan gå med det.
För jag tycker om karaktärerna. De har gjort ett bra jobb med karaktärerna. Det finns inte en karaktär som jag liksom bara, ah, det här är bullshit. Jag tänker inte om den här personen är skriven eller något sånt. Och det är bra röstskådespeleri. Liksom, jag har inte märkt någon direkt som är liksom awful heller. Så det är en hög ribba ändå.
Jag gillar karaktärerna. Men jag kan inte säga att, för att det här är liksom, det känns orättvist. Förlåt Douglas, du ska få, för nu kommer vi av oss här. Men det känns orättvist, men ändå omöjligt att inte göra, liksom att jämföra detta med Witcher 3 specifikt, för att det är liksom, ja, men det är teamet liksom, det är typ det är samma director, samma quest design, bla 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 bla, de har sina rötter där och det är liksom, även om jag inte hade haft någon aning om vilka de här människorna var, att det fanns liksom någon crossover med CD Projekt Red, så hade jag ändå spelat där och bara, ja, men detta känns väldigt mycket som Witcher 3. Så att i det avseendet, som sagt, det är svårt att inte jämföra, och där jag känner liksom att det här spelet kommer ut liksom i ett sämre ljus är när det kommer till karaktärerna och världen. Liksom. Alltså framförallt världen. Jag känner att karaktärerna, jag var nog inte liksom upp över ögonen förälskad i alla de här karaktärerna när jag spelade Witcher 2 första gången. Utan man har ju levt med de här Witcher-karaktärerna längre än vad jag har levt med de här karaktärerna. Men världen är alltså, det är liksom, om man kollar på typ Vellen och Novigrad, Oxenfurt och Skellige och de här liksom, och Kaer Morhen, hur mycket karaktär och personlighet de här platserna har som man utforskar. Och så känner jag inte alls med den här världen. Jag känner mig inte inbjuden till att utforska den här världen. Det är liksom inte en, det är kul att liksom hasa sig runt på taken som vampyr i den här stora staden de har i mitten. Men annars tycker jag liksom att världen är betydligt mer spännande och rolig och liksom bara ser coolare ut i Witcher än vad den gör här. Jag vet inte.
Witcher-kartan är också mer dense. Alltså den liksom så att man känner liksom att går i en skog så är det den här världen känns liksom mer som ett typiskt open world-spel liksom.
Mm.
Den är där och det finns lite saker för det att göra, medan i Witcher var det verkligen så här typ att ja, men nu är jag skog, det är jävligt täta träd här. Liksom att det är liksom här en liten by, det känns som att folk lever här. Det här känns
skalan
lite mer kulissaktigt.
Skalan är ju så annorlunda, det, liksom det speglar ju budgeten av spelet.
Mm.
Men så jag hade ju nästan kunnat, jag fantiserade lite så att fan, de hade kunnat gjort en större version av Svartrau och låta hela spelet utspela sig i stan om man var liksom en jävla stadsvampyr. Det hade också varit skitcoolt också.
Ja.
Jag har inga problem med att det här är mindre sett till yta liksom, än Witcher. Mm. Utan det är mer liksom att jag inte... Alltså du kan bara ge mig en screenshot på en miljö Witcher och jag vill dyka in i det liksom, och utforska. Och så känner jag inte här. Förlåt, Douglas, nu är det din tur.
Ja, jag skulle bara säga, för att kanske sätta lite punkt också på det hela. Jag håller med också om världsbygget. Här känns det också som att det är mer fokus på berättelserna i världen snarare än att världen ska berätta något. Behöver inte vara fel med det. Det känns bara att det är lite olika fokus vart de har lagt sitt krut på. Och sen råkade Witcher också bara ha riktigt fantastiska sidouppdrag som liksom kryddar på allt. Även om de alltid inte är så stora stekpannuppdrag. Men det jag också, det jag bara vill ur mig innan vi avrundar är att jag älskar designen de har gjort på vampyrerna. Att de har gått för den läskiga vampyren och inte den liksom snygga, glittrande vampyren. Utan det är verkligen de här tänderna som är liksom som bara liksom sylvassa nålar och bara sättet de agerar på. Det är så här, jag fick på riktigt obehagskänslan i så här första scenen när man är inne i kyrkan och man ser Rensis och alla hans hantlangar som är så riktiga psykopater. Man bara
prologen
så här,
alltså, är jävligt stark att spela.
Alltså det är en av de bästa prologerna jag har spelat på många år. Alltså. Bara hela det här konceptet att de dricker blod och alla säger jag vill inte dricka blod men det är bra för oss tror jag. Jag vet inte. Det är bara hela så här oppression-grejen. Jag vet inte. Designen på vampyren och bara så här känslan det ger en som spelar. Bara,
jag håller med. Så...
Ah, där har han verkligen nailat det. Alltså.
Jag håller med. Alltså, vampyrer kan vara typ det coolaste som finns eller det fjantigaste som finns. Det är liksom, det, alltså, de har verkligen gått på den här... Alltså, jag älskar typ alltså, den mer så här... Man tänker Nosferatu. Det är min typ av vampyr. Verkligen. En sån här liksom... Alltså bara... oändligt ondskefull, uråldrig, bara oförklarlig jävla pervogubbe liksom. Snarare än typ Interview with a Vampire liksom var Brad Pitt och de har liksom tänderna är bara att de har typ huggtänder liksom. En vampyr ska ha liksom bara när de öppnar munnen ska det vara liksom bara holy fuck, en sån här tandläkares värsta mardröm.
Mina sista ord är liksom att detta gör mig extremt sugen på Witcher 4 också.
Ja, det är med.
Witcher 3 Remaster.
Ja, det ska bli nice att spela Remastern. Fan, vad ska jag spela Remastern?
Då är det vilket format ska du behöver ta hänsyn till. Det ska bli ganska skönt ändå.
Ja, vilket format ska du köpa tid. Remastern till då?
Köp. Alltså, de har inte släppt någon fysisk version än. Så jag får se.
Okay.
Men annars så kommer jag ju spela det på allt. Jag kommer ju kunna hoppa min sparfil hur som helst.
Vi fick ju ett meddelande faktiskt här under tiden vi spelade in nu så att från Boss Rob på Facebook som skrev så här: det ska bli roligt att lyssna och se hur snabbt Adam viker sig från att köpa GTA på PlayStation.
Nej, jag ska spela Witcher istället.
Vad sa du? Du sa 3 månader, Adam.
Max, minst 3 månader. Minst 3 månader.
Max 3 månader. Oj.
Det
20 november så Adam bara, jag har 12 timmar spelat redan.
Nej, så jag ska vara stark. Och sen också, spelet har den mest creepy tandfena någonsin. Det är allt jag säger.
Ja, jag har inte stött på den här tandfenan.
Nej, you will know.
Men hur är det?
Nej, för det är, bra.
Är det att en vampyrtand måste, hur ska man säga, punktera hjärtat för att man ska förvandlas? Är det så det funkar?
Ja, du får spela vidare om du får se.
Ja, men jag har sett de snackar om det och de snackar om det ungefär som att men det är common knowledge. Men jag bara, jag har inte sett det. Till... För att det räcker inte med att bara
kanske
dricka
typ
blod.
Scrolla det.
Man behöver inte dricka blod så, utan det är tanden som räknas. Men fortsätt spela så berättar de.
Nästa vecka så firar vi ju 15 år av spelpoddarna, vilket känns helt otroligt. Och då ska vi faktiskt, vi ska gå igenom de senaste 15 åren av årets spel. Så vi kommer liksom lista om våra, liksom så här, om vi har ändrat oss eller vilka spel som vi valt som årets spel, om det fortfarande stämmer. Så vi kommer gå igenom från 2011 till 2025 våra årets spel. Så att om ni har, jag tänker att ni som lyssnar, välj ett år de senaste 15 åren där liksom ni känner att det här var liksom årets spel det året. Så, tänker jag. Ja. Med det sagt så hörs vi nästa vecka. Det är en jävla massa spel att spela just nu.
Sprawl Zero släpps imorgon.
Och skriv in hur snabbt ni tror att Adam kommer köpa GTA 6 på PlayStation. hur lång tid kommer det ta innan han ger med sig?
Max tre månader
säger han själv. så ni kan ju själva avgöra om ni tror att det kommer gå ännu fortare. Tack för idag, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Puss igen.
Jag är Guds starkaste krigare.